Välkomna då till ännu ett avsnitt av podden Koltings nakna sanning.
Nummer 231 i ordningen.
Och för en gångs skull får vi nästan säga så är vi på
en fredag.
Ja, men vi är på rätt vecka.
Ja, ja vi är faktiskt till och med på en torsdag.
Ja, vi har varit ganska dåliga på att publicera i rätt tid under ganska lång tid.
Vi har gått på någon slags sommartid,
ja, men vi har
eller pappatid,
ja,
eller något liknande.
Vi har gått lite grann på australiensisk klocka.
Ja, det kan man ju säga. Nej, men det är bra att vi
räcker upp oss. Nej, snarare tvärtom. Australien firar väl nyår först av alla?
Ja, så är det kanske. Ja. Ja, vi har väl gått med på en brittisk klocka då, eller kanske till och med en amerikansk.
Ja, jag vet inte vart man firar nyår senast, men det är där vi har varit då.
Ja.
Inte firat nyår men publicerat podden.
Allra sist, det är säkert, jag vet inte, de här Cooköarna som ligger någonstans mellan Nya Zeeland och Sydamerika. Jag vet inte om de är först eller sist. Men det kanske ena öan kanske är först.
Det kan mycket väl vara så.
Ja.
Jag hade faktiskt en kille jag tävlar mycket mot som var duktig, som hette, vad hette han? Patrick Vernay, nej. Tappat namnet lite grann där. Men han tävlade i alla fall, han bodde på Nya Kaledonien.
Jaha.
Det är ju en före detta fransk koloni.
Mm-hmm.
Jag kan tänka mig att de firar nyår senast.
Ligger också där mitt ute i Stilla havet någonstans?
Ligger mitt ute, ja, ligger någonstans mitt där ute.
Isolerat.
Det är lite grann att vi kan säga att vi har publicerat på Nya Kaledonsk tid.
Han hade
Nya Kaledoniens tid.
Han hade en saftig reseräkning för sitt tävlande, kan tänka mig.
Ja, det kan man nog lugnt tänka sig. Ja. Men med utgångspunkt från Nya Kaledonien så finns det ändå en ganska... det är ändå i någon slagläge till ganska många tävlingar, kan man säga.
Det går
mycket triathlon där i Australien, Nya Zeeland.
Det är ändå flyg vart man än ska.
Ja, det kan man ju lugnt
man
säga.
Man tar inte bilen till någon tävling om den inte är just där.
Då nej, är det gör man inte.
Nya Kaledonien, det är svårt att ta Ironman.
Absolut. Det är ju tveklöst på det sättet då.
Ja. Ja. Men tror du att Greta Thunberg hade seglat runt och tävlat i triathlon? Om hon hade tävlat?
Ja, nej, det vet jag inte.
Nej.
Det tror jag inte. Det hade varit väldigt dåligt för träningen.
Ja.
Det hade varit dåligt för triathlon-träningen.
Ja.
Mm. Men som helst, nu är vi i alla fall på rätt vecka. Och det är ju vår absoluta ambition att vi ska publicera varje fredag.
Ja.
Så att man kan lita på oss.
Det är vår ambition, helt klart.
Och det blir ju bara några dagar sedan vi spelade in den senaste podden.
Mm. Som var då förra veckans podd egentligen.
Ja, exakt. Mm.
Men det känns härligt att vara på rätt vecka igen, eller hur?
Det gör det,
man får
absolut
inte tappa iväg det för långt, för då finns risken att man släpper det helt.
Men det innebär ju att det inte har hänt sådär värst mycket som vi pratade vid sist. Men jag har några reflektioner här från pappalivet, Niklas, som jag vill dela med mig av.
Ja, jag hade ju tänkt att jag skulle fråga dig hur det har gått med den återhämtningslistan som vi gjorde förra avsnittet. Om du har missat några punkter eller om du har fått med alla.
Nej, men jag har fått med alla punkter.
Ja, bra.
Ja, jag har dyngat ner mig. Jag har i och för sig fullföljt här återhämtningen,
ja,
och påbörjat nedbrytningen.
Ja. Kan man och så säga. Det som jag är mest intresserad av då, kommer det bli någon triathlon-tävling på lördag?
Jag tror inte vi mäktar med det faktiskt. Jag tror att vi har bestämt oss för att vi inte ska köra den. Därför att vi har imorgon kväll då, fredag, då har vi kräftskiva hemma.
Oh.
Står vi som arrangör för kräftskiva. I och för sig då för idel triathlon-atleter. Där det stora flertalet faktiskt har flaggat för att de ska åka och köra Vadstena triathlon av olika anledningar. Men ingen av dem ska sen åka och köra Ötelö på måndag.
Nej, det är bara ni.
Precis.
Ja.
Så att vi tänker att men det är nog ingen bra idé att hasta upp det till Vadstena, köra triathlon, komma hem sent och sen bara göra en voltvändning hemma för att dra väg då upp till Utö. Eller ursäkta, upp till... ja, Djurenäset då, där vi ska bo första natten.
Just det.
Inför Ötö, med allt vad det innebär logistik då. Barn, hundar som ska till hundpensionat, packning.
Jag förstår.
Och så vidare då. Men träningen inför Ötö går ju ganska bra faktiskt. Jag var ju i, kan man säga, igår då på punkt 9. Punkt 10 är ju att få behandling, tror jag.
Ja.
Det ska jag få imorgon.
Härligt.
Av Johan Mello, både jag och Elin. Jag körde ju ett jättetungt styrkepass igår.
Ja.
Så tungt att jag faktiskt vaknade upp med hyfsat träningsverk i förmiddags.
Härligt.
Är det i morse?
Får du ofta det efter styrketräning?
Nej, det får jag inte nu efter tiden.
Nej.
Väldigt lite, alltså, för jag kör styrketräning så regelbundet. Men nu var det ett tag sedan jag körde ett riktigt styrkepass då. Och det satte sig rätt rejält.
Skönt.
Så jag hade, sen hade jag bokat simtid med Alexander i morse då.
Rekord Alexander.
Ja, rekord Alexander. Och så jag skulle simma med honom, och det slutade med att jag simmade faktiskt 9 200 medley i långbana totalt.
Oj,
sett.
Oj.
Och det var typ det jobbigaste jag gjort. Det var typ det jobbigaste simpass jag gjort i bassäng på ganska länge. Jag undrar vem fan som har skrivit det här passet.
var det i Alexanders träning det passet?
Ja, det var mitt pass som jag skrivit till honom.
Ja, jag förstår det.
Ja. För jag tyckte det lät som en bra idé, för vi pratade nämligen om 200 medley. För den som inte vet om man 200 medley är, så är det ju då 50 fjärdesim, 50 ryggsim, 50 bröstsim, 50 frisim.
Mm. Och, i den ordningen?
Ja, i den ordningen då. Ja. Och det är ju, tre av de simsättningen går ju an faktiskt då. Fjärdesim, ryggsim, frisim går ju an. Men bröstsim är ju ett högst tveksamt simsätt.
Vad gör du på en 50 bröstsim?
Jag är ju helt kast på bröstsim. Ja. Jag simmar ju i princip aldrig sammansatt riktigt bröstsim. Alltså, utan jag simmar ju den här serien för att jag ska kunna simma med Alexander då, för att det ska vara rimligt liksom att vi simmar det passet ihop.
Ja.
För jag simmar med zoomers då.
Ja.
Och
annars då, går det för långsamt.
Ja, precis, annars hade jag inte överlevt. Jag kan liksom inte simma bröst, jag har jäkligt svårt för bröstbentaget.
Mm.
Ett extremt underligt, en väldigt underlig rörelse. Men så att jag var ju aldrig bra ens när jag simtävlade. Men jag har väl gjort så här på vad jag gjort på 50 bröstsim, 33 sekunder, 33 någonting.
Mm.
Vilket ju är med alla mått mätt högst mediokert. Och eftersom jag aldrig simmar bröstsim nu, så är jag ju helt oduglig på riktigt bröstsim, hur synd det tar bröstbentagen. Men jag känner att det är inte en bra övning. Det är inte en bra rörelse för mina höfter och knän. Det är inte en bra rörelse överhuvudtaget. Men i alla fall.
Men fjärilsfemtiorna då? De är lite jobbiga också.
Ja, men fjärilsfemtioran är ju ironiskt nog det lättaste, eftersom man startar den fräscht då. Eller då har man ju vilat precis innan då.
Ja.
Så att vi körde 5 200 efter insimmet då, så körde vi 5 200 medley långbana start 3:20. Och då får ju Alexander då simma riktig medley sammansatt också då. Och så simmar jag med zoomers. Och så kör jag då på 51 bröstsim, så kör jag ju bröstsim med fjärilskick. Men det spöar skiten nu med. Jag ska säga då till mitt försvar att det spöar skiten rätt mycket ur Alex också då. Faktiskt.
Det hade väl spöat skiten ur vem som helst, tänker jag.
Ja. Men jag kände någonstans också, och det är lurigt med medley. Det är ju svinbra träning för triatleter, och det är ju svinbra fysträning överhuvudtaget, eftersom man växlar muskelgrupp, man växlar ju rörelsemönster då varje 50.
Ja.
Men det som är lurigt tycker jag med medley, det är att man har en annorlunda andningsrytm i de tre olika simsätten.
Ja, eftersom, det är klart att det blir jobbigt. Ja,
för som man fjärilsen då kickar man en stund, och sen så andas man då tvåtakt. Andas framåt, och sen så sista 15 så andas man då varje armtag. Och sen ryggsim andas man ju liksom fritt. Men sen gör man ju då från ryggsim till bröstsim, så gör man ju liksom ett så kallat svaldrag. Där är det ju så att där får man ju hålla andan lite. Det sträcker man ju ut, tar 1,5 tag under vattnet. Så det blir ju liksom att man får hålla andan där.
Ja.
Och
ett svaldrag?
Ja, det kallas ett svaldrag.
Du kickar ifrån och så är du kvar under ytan
ett tag. Ja, och så gör man ju ett undervattenstag. Där man drar armarna från överhuvudet ner längs sidan, och så smyger man upp dem då. Ja, hur som helst. Det sätter ju en i absolut syreskuld direkt då. Och sen är det liksom blir det en konstig andningsrytm på bröstsim, tycker jag. Innan man får sen växla över då helt utmattat i frisim. Eller ja, bara i totalt kaos då i kroppen.
Och då är det tvåtakt när du simmar frisim?
Ja, det är ju definitivt andningen. Men så kände jag någonstans då tre. Och jag simmar ju hyfsat. Jag kunde ändå simma hyfsat jämt med Alex då, när jag simmade med zoomers då.
Mm.
Även om han var lite före hela tiden. Och sen, jag kände liksom hur överkroppen liksom svullnade upp. Liksom så här, hur det började göra ont. Alltså träningsverken accentuerades. Sen simmar vi 5 200 armsim efter det. Och då fick jag, då fuskade jag lite och fick jag ta lite extra vila. Bara för att jag kände att det här blev inte konstruktivt för mitt ö-tävlande då.
Nej.
Och sen så körde vi 4 200 medley efter det. Så här, vad vi serien då som han körde var ju 5 + 5 200, 4 + 4 200, 3 + 3 200 då. 5 200 medley, 5 200 arm. Frisim. Och så här, och så, men han körde också på 4 200 medley, så körde han också med zoomers.
Okay.
Och då hoppade jag över, och då sänkte vi starttiden också. Han ville köra start 3 minuter, för han tyckte det var lökigt med start 3:20. Men jag klev in där som coach och förhandlade om den till 3:10. Jag sa att nej, men 3:10 är en bra starttid,
ja,
tycker jag.
Ja.
Finns goda coachskäl till det.
Ja, ja.
Ja, men alltså, och där fick jag ju fuska rejält av, så då körde jag ju fjäril. Så då körde jag ju fjäril, frisim, ryggsim, frisim. Så jag hoppade över bröstsvimsframtiden helt och hållet då. Mm. För det kändes inte heller konstruktivt då.
Så borde det alltid vara i medley.
Nej, men då är det lustigt, för då jag simmar ganska jämnt med Alex på 50 en fjäril.
Mm.
Faktiskt då, men sen han simmar ju sin ryggsvimsframtid fortare än vad jag simmar frisim.
Ja, hur känns det då?
Nej, det känns helt rimligt. Jag har coachat honom bra.
Ja,
ja. Ja, nej, men jag vill ändå bara säga det. Det var ändå 9 tvåningar medley-ish. Medley-variant i alla fall.
Mm.
Det var ändå 9,50 fjäril under alla omständigheter.
Det är otroligt bra.
Det var väldigt bra.
Ja.
Men just det här att jag kände den här punkt 9 då, den tog väldigt hårt styrketräningsdelen där. BTI.
Vi får hoppas att punkt 10 är lika bra då, ja, som 9. Ja. Den också biter i behandlingen.
Ja, men det blev ändå bra simpass ändå. 4000 meter för mig sådär.
Ja.
Jag kan ju rekommendera alla som hobbysimmare där ute, eller triathlonsimmare eller swimrun-simmare, att det finns en idé att köra lite medley faktiskt, eller köra andra simsätt. Mm. Även om man vet att man tävlar i frisim och sådär, men det ger väldigt mycket för hela simupplevelsen och hela simkapaciteten faktiskt, så även om man är dålig på de här simsätten. Och ett bra tips för att kunna köra då fjärde ryggsim, det är att köra med zoomers, alltså kortbladiga fenor. Får man lite mer tryck och lyft i det liksom, och det spelar fan ingen roll hur det ser ut. Det kan ju vara hur yxigt som helst. Sådär, så att, nej men vi tror på det, jag och Alex, att jag kan coacha honom till framtida Ironman triumfer. Kan han coacha mig i någon form av 400 medley-satsning här i H45 på något masterchampion någon gång.
Ja.
Jag sa, fan, jag behöver gå på medley-skola igen. Men det är det, och han säger också det, man tappar den här bassängförmågan, den tappar man jättefort när man liksom inte tävlar, när man inte simtränar på riktigt.
Mm.
Och då menar han inte så här, ja, vadå, simtränar på riktigt, du simtränar hela tiden. Nej, men det är inte på riktigt simtränar.
Du menar med en klubb?
Det är jag menar på en klubb, det är så här, ja, men allting är strukturerat, man liksom, man simmar alla fyra simsätten hela tiden, det är benspark, det är otroligt mycket så här progressivt 1-3, det är jättemånga tillfällen där man simmar nästan allt vad man kan på varje pass. Det är en helt annan timing i det. Mm. Och så alla vändningar och sådär också på riktigt då. Jag kör ju mycket så här, jag kör ju mycket fulvändningar när jag kör medley. Men regelboken är ju så här, två händer i när man gör fjärilsim och bröstsim och så här. Jag gör ju öppna vändningar för det mesta liksom. Ja. Och slarviga vändningar framförallt. Vänder ju som en jävla container som inte oljats. Så det hade ju varit en syn för en sight for sore eyes att se mig simma 400 medley i 25 meters bassäng.
Det kanske vi får göra någon gång.
Jag ställer mig högst tveksam till. Ja, det är mycket möjligt, men det är ju det här bröstsimmet då som kommer bli ett lidande utan dess like då.
Mm. Jag önskar mig en ryggsimslektion faktiskt nu när vi pratar om det här.
Ja. Ryggsim är ett trevligt simsätt.
Ja.
Ja.
Jag gillar ju tanken på att kunna andas när man vill.
Ja, precis. Ja. Det är faktiskt fördelen med ryggsim.
Ja.
Men det som är svårt också med ryggsim, det är ju att för att andas riktigt bra och för att simma ryggsim bra så måste man lyfta huvudet uppåt. Man måste liksom, man får inte dra hakan mot bröstet, för då blir man sittande i ryggsimmet.
Mm.
Å andra sidan, när man lyfter huvudet rakt, när man får den bästa ryggsimspositionen, då ser man väldigt lite vart man ska, speciellt när man simmar ute. Då får man ha väldigt mycket känsla för vart linorna är, eller ha ett symmetriskt en symmetrisk simning.
Mm.
Det går väl an då när man är själv på banan, för det enda som kan hända är att man simmar in i någon av linorna.
Just det.
Men när man ligger flera på banan då, så kan man ju riskerar man ju att krocka om man liksom inte har känslan.
Nej, man har inte det här sträcket i botten att titta på.
Nej, det har du inte. Och du har inte heller någon takbjälk att följa då, som man har när man simmar ryggsim inne då.
Nej, just det.
Nej, men jag ryggsim tycker jag är härligt.
Jag kommer att tänka på en grej nu som vi har nämnt tidigare i podden, men som är riktigt rolig. Med våran kompis Ludde, som simmade ryggsim på något mästerskap någon gång.
Han ställde upp på 1500 frisim på ett DM. Och frisim är ju faktiskt fritt sim. Man får ju enligt regelboken faktiskt välja vilket simsätt man vill.
Mm.
Och Ludde var ju, Fredrik Lundin var ju svensk rekordhållare på 400 medley. Jag tror, han var ju definitivt något SM-guld på 200 ryggsim. Jag vet inte om han hade svenska rekordet någon gång på 200 ryggsim. Jag tror inte det. Han var onekligen duktig på ryggsim. Så han hoppade i alla fall i och simmade hela 1500 ryggsim och gjorde det på 16:37 eller någonting. Och vann då.
Mm.
Men blev ju diskad.
För att han hade simmat ryggsim.
Nej, han blev inte diskad. Ja, han blev indirekt diskad. Vi säger så här, om han hade kommit 4 och simmat på 18 minuter, han hade nog inte blivit diskad.
Nej.
Men han simmade ryggsim så bra att man tog det som ett hån. Som att han hånade sina motståndare.
Just det, han blev diskad för att han förnedrade dem.
Ja. Ja, det är väldigt märkligt.
Ja, men det är ju en otroligt rolig historia.
Mm.
Ja.
Ja, jag fattar inte hur de fick igenom den diskningen. För jag menar, vad gjorde han fel? Han simmar ju ett valfritt, han simmar vilket simsätt han ville, han simmar ryggsim, han simmar jättebra. Att han blev bestraffad för det var ju väldigt märkligt. Men det är och den historien kan vi den kan vi bekräfta för den stämmer.
Ja.
För jag frågade honom, jag vet att jag läste om det här i någon sån här i simsport eller någonting, någon sån här för länge sedan.
Ja. Nej, jag har hört honom berätta det själv.
Det här är ju tidigt 90-tal eller någonting då.
Ja, häftigt.
Ja, riktigt intressant då.
Ja, roligt.
Men du, jag har några anekdoter där. Vi satt ju här och pratade om lite sådana illandsproblem som vi störde oss på.
Ja, du hade lite bebis och illandsproblem.
Nej, men jag har ju tre grejer här då som jag tycker är så här, vardags illandsproblem. Eller småbarnspappa illandsproblem.
Ja.
Ja, som är ett ofta återkommande bestyr hemma då.
Låt höra.
Det första är ju blöjbyxan. Blöjbyxans upphovsman borde straffas. Och diskas. Blöjbyxans upphovsman, han borde diskas.
Diskas. Diskmaskin.
Han borde diskas ifrån all produktutveckling. Han borde diskvalificeras.
Jag har ingen erfarenhet av blöjbyxor överhuvudtaget. Jag vet att det finns
har du köpt heter... blöjor?
Jag köper ju blöjor ganska ofta.
Ja, men risken är väldigt stor.
Jag skulle köpa igår till exempel blöjor till Lille då. Och vi använder bara Pampers. För att, vi är inte sponsrade av Pampers, men de är ju bäst. Storlek 3. Det fanns inte på hela City Storköp här i Borås. Däremot fanns det Nappy Pants i storlek 3. Och det är någon slags blöjbyxor då.
Mm.
Så ringde jag faktiskt Sara och sa, kan vi köpa det? Och då sa hon nej. Vi köper blöjor en annan dag.
Just det. Och det är ju så här att du har haft tur hittills, Niklas, ska jag säga. Därför att de här paketen är förvillande lika mellan då de här öppna blöjorna som man vill ha. Som man då med bara ett trolleritrick sätter på. Liksom så här, snapper på dem jättesnabbt.
Mm.
Men de här blöjbyxorna kommer i förvillande lika paket. Jag har ju själv gjort misstaget och köpt blöjbyxor.
Ja.
Försmädligt. Oerhört försmädligt.
Varför har man blöjbyxor?
Nej, men blöjbyxor är bara liksom en variant av blöjor. Men, ja, det är som ett par väldigt sladdriga, äckliga, extremt diffusa shorts som då ska tas på. Och det, vilket ju är...
Blir det inte väldigt kladdigt när de är fulla om man ska ta dem?
Jo, det är det så. Men då ska man... Och för att få av dem då, när man ska ta bajsblöjan.
Mm.
Eller då när man ber till Gud... Eller någon högre makt, att det bara är kissblöja då.
Ja.
Men där man då ofta då, genom att ha kikat lite i glipan och konstaterat att nej, här har det kommit ut. Här har det packats rejält.
Ja.
Ja. Här funkar magen ordentligt.
Ja.
Ja. Nej, då ska man riva upp dem på sidan. Aha. Då ska man riva i linningen.
Okay.
Och det är ju lättare sagt än gjort då. Och att det blir på ett tillfredsställande sätt att det ska rivas då.
Jag tänker att det får inte bli några hastiga rörelser när man river upp heller, för då kanske det skvätter lite.
Nej, men det är bara de är lite osmidiga att riva. Det är liksom inte, det är inget, det är inte NASA, jag har inte konstruerat de här. Det är liksom inga, det är ingen, det är inte heller någon tysk precision, vare sig NASA eller Audi har tillverkat de här blöjorna.
NASA borde ju ha tillverkat blöjor, för det använder man väl i rymden.
Jag vill ha NASA-blöjor. Det är vad jag vill ha. Nej, och men det största problemet är ju när man ska ta på den här blöjan sen då.
Okay.
För jag menar, när man har den här vanliga blöjan då, jag brukar ju ta Rufus i fötterna, lyfta upp honom, vika upp stjärten, ner. Ja, det är ju...
Du sätter på blöjan så som man ska.
Ja, det angreppet är ju supersmidigt. Men nu ska det... För han ligger ju där och sparkar och han är ju allt annat än nöjd då när han ligger där på skötbordet.
Ja.
Och nej, då ska man ta på de här shortsen så att man har trätt i den egna foten och ska då försöka få i den andra. Då hinner han ju sparka av sig den.
Ja.
Alltså... Så det är ju lite av en...
Det är ett projekt.
Det är ett illandsproblem.
Ja.
Och så är det ju ändå så att man är ju ändå för snål då när man ändå köpte ett helt paket blöjor. Ja. Blöjor. Nej, ja, byta. Man har ju hunnit slita upp det där först då.
Man men slänger dem och köper nya.
Ja, nej, det gör man ju inte.
Nej.
Någon måtta får det ju ändå vara. Så då får man ju stå där. Då får man ju i,
Hur stort paket hade du köpt då?
Nej, det är de största paketen.
Ja.
Och jag gjorde det misstaget en gång. Och nu har Elin gjort det en gång. Till min stora förtrytelse då.
Men var ligger illandsproblemet? Är det att de är så förvillande lika? De vanliga blöjorna?
Ja, det är tudelat, Niklas. Dels att de är förvillande lika. Mm. Och dels att de överhuvudtaget finns. Ja. Någon bör straffas för det här.
Ja.
Ja, det bör finnas stora varningstrianglar på det här. Typ endast ett... endast en väldigt liten procentdel av föräldrar vill använda de här blöjorna, borde det stå med varningstrianglar.
Varningstrianglar, enbart för föräldrar som söker nya utmaningar.
Ja, exempelvis. Eller ungefär som man har en sån här varningstext på cigarettpaket. Ja. Typ så här varning. De här blöjorna kan leda till
psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa, bestående traumatisering av både barn och förälder.
Samt
eventuellt konflikter.
Hustrumisshandel.
Nej, inte hustrumisshandel, så långt skulle det inte gå. Men liksom konflikter.
Ja.
Psykiska trauman.
Ja.
Ja. Blomkålsöra, möjligtvis. Ja. Sen har vi en annan grej då, Niklas. Jag vet inte om jag pratar om det här. Men kläder till barn som har knappar. Det måste vi ändå ta upp och säga. Att det, är inte, det ska vara såna här knappar man trycker.
Ja.
Eller till och med kardborre. Jag gärna vill ha skjortor med kardborre.
Du talar om sydda knappar som en skjorta. Det är liksom en skåra där en
knapp ska in. Ja, du har ju på dig en skjorta och det är ju knappar och så är det knapphål. Mm. Och så ska det träs in och du har ju en riktig skjorta för män på dig med knappar i riktig storlek. Där man kan tänka sig att en vuxen människas finger faktiskt kan omsluta.
Ja.
Men när man har ett plagg som är i miniatyr. Där också knapparna är i miniatyr och det hålen är i miniatyr. Och där man då har en sprattlande slinkybebis.
Mm.
Som rör sig. Då är det ett aber att få på den här skjortan.
Ja.
Jag skulle eventuellt kunna lasta Elin faktiskt för det här också.
Mm. Ja, jag är ju av åsikten att bebisar ska ju kanske bara ha bodys överhuvudtaget. Tills de kan klä på sig själva.
Ja, bodys. Eller sån här bävernylondräkt.
Ja, det är bra också.
Ja.
Om det är kallt ute kan man dra på den utan på bodyn. Som är det enda bebisen har på sig innan man sätter på bävernylon.
Typ. Det kan funka.
Ja. På sommaren kanske bara blöja faktiskt.
Jag har ju haft såna här kläder, i och för sig såna här bodys med knappar överallt. Det är som en byggsats när den ska träs på då. Det är liksom, det är knappar i hela skrevet upp och knappar också eventuellt upp längs hela sidan, upp axlarna, alltså det är ju...
Men då är det sån här tryckknappar.
Ja, tryckknappar, men det är ändå liksom lite grann av ett IQ-test där under stress. Det är lite grann ett NASA-prov faktiskt där då, att under stress då hantera och lista ut då vilket håll det ska vikas och
jag tycker de är väldigt bra när blöjan inte har hållit tätt. Så att kläderna är fulla av diverse, då är de bra. För att då behöver man inte dra dem över bebisens huvud så att, och smeta ut allting där.
Jag har ändå haft väldigt tur med Rufus blöjor, så sätt. Det är ändå förhållandevis. Han är ju mer, och då kommer vi till punkt 3, Niklas.
Ja.
Han är ju mer kladdig liksom, på utsidan. När han ska äta själv och sådär. Ja. Han ska veva mycket med armarna.
Mm.
Och då att han vill gärna typ som man matar honom då. Pappa har gjort någon hemmagjord gröt där med olika grejer i då. Och lite frukt och lite ägg. Och det är kletigt överhuvudtaget då. Då vevar han runt väldigt mycket.
Mm.
Då gäller det att vara med där och liksom manövrera som en... Man är som en målsökande missil där med skeden.
Som en lots.
Ja, men han får ju äta en hel del saker själv. Men gröt och liknande stöliga saker. Bananpannkaka med blåbärskompott och sånt där. Det är ju ingen hit att han äter själv.
Nej,
det är inte bra. Och då brukar jag ju då till min hjälp ha då antingen en disktrasa. Men den fyller inte sin funktion. För det kletar man mest runt. Och den är ju liksom ett grötspill och sen är den färdig då liksom. Nej, då är det ju torkupapper, hushållspapper.
Mm.
Och torkupapper är ju liksom det man får mest valuta för pengarna.
Nästan där man drar ut pappret från mitten på rullen.
Ja,
man
precis.
Rullar inte av det från ytterkant.
Och då är det ju alltid, det är ju alltid så när man har barn som du vet, att det är alltid bråttom. Liksom, så här, det är inte så att man har tid där att dra ut det här torkupappret. Och så veckla upp det och liksom så här... I lugn och ro. För man drar ut en meter på en gång. För det har ju kladdats rejält liksom. Det har ju kladdats överallt. Det har ju kladdats på bordet. På barnstolen. På Rufus själv. På hundarna. På väggen. På tapeten. På fjärrkontrollen. På min mobil.
I taket.
Ja, det har kladdats. Liksom, det har kladdats på någon hektar liksom. Mm. Det är mycket som ska torkas av. Det man drar ut en rejäl bit. Och så ska ju den vecklas upp då.
Ja.
Ja. Och det är... Nej.
Problematiskt.
Ja, det är problematiskt. Nej, det är inte problematiskt, det är irriterande.
Tänk om du hade haft en bebis till som du skulle knäppa en sån här body på samtidigt som du skulle ta hand om.
Jag vill ha hushållspapper som kommer i sån här industriförpackning som är sådär, som är 1,5 meter brett.
Som hänger i en rulle över köksbordet som man bara drar ner.
Ja, precis.
Och skär av. Så är det som en duk.
Ja, som en duk, ja. Så vill du ha som en operationsduk, tänker jag. Den vill jag ha.
Ingen dum idé.
Nej, men lite grann som en operationsduk. Jag vill ha sån här, jag vill ha industrial size.
Ja.
Hushållspapper. Mm. Så, som bärs in i balar. Lite grann som de här ensilagebalarna. En sån vill jag ha.
Som bärs in, vem bär in då?
Nej, men det bärs inte in. Ja, men den ska bäras in hemma.
Ja.
Men kanske ska ha ett extra
rum. Av en transportfirma kanske.
Ja, men det ska vara den storleken. Den ska se ut ungefär så. Den, ja, den bredden. Så, som det ska liksom matas fram då. Ett par kvadratmeter i stöten. Omsluta hela. Då hade man ju kunnat omsluta hela honom när han äter också.
Ja, kanske det var svårt för honom att äta då. Om han var omsluten.
Ja, ja, men vi gör ett hål. Det är som en operation.
Ja, ja. Men det sånt papper kommer du nog få.
Nej, jag får förhålla mig till torkepappret.
Ja, ja. Det känns så. Ja, men ja, det,
och det, går ju ändå förhållandevis bra. Vi ska inte klaga i onödan här då. Men vi ändå lyfta lite sån här inlandsproblem.
Mm. Ja, men det var tre.
Det var tre barnrelaterade illandsproblem.
Verkligen. Jag, apropå den här sista här nu då, så kan jag glädja dig om att Lilly åt sin första avokado idag.
Ja, vad kul.
Inte en hel då förstås, men en bit av en avokado.
Ja,
och det är första gången hon, du vet, när bebisar börjar äta saker. Det åker in och ut så här i munnen hela tiden och trillar ner på magen. Mm. För att det är det enda sättet de kan röra sin tunga.
Mm.
Men det här är det första som har stannat i munnen och som hon har svalt och som det inte har kommit ut någonting av. Så att hon verkar gilla avokado.
Det är ju tur, för avokado är ju också extremt kladdigt.
Ja.
Och det färgar väldigt mycket.
Mm.
Det vet man ju inte minst när man har barn då.
Precis.
Faktiskt då.
Ja, det har inte riktigt kommit till det här matkastastadiet än, men det kommer jag ju få uppleva helt klart.
Rufus säger också, förutom, han har ju väldigt många förtjänster, han är också otroligt duktig på att greja med våra mobiler och eller våra fjärrkontroller.
Ja.
Och han är ju helt fantastisk, för det finns ju ingen som på så få knapptryck kan göra så många konstiga inställningar på tvn. Alltså på bara på knapptryck så kommer det till någon sån här jättekonstig typ bekräfta ditt val.
Ja.
Man bara, nej, back. Så här får man ta den från honom direkt. Han har ju flera gånger låst min mobil.
Asså?
Ja. Han har bara lekt med den i 15-20 sekunder och så är den liksom helt låst. Ja. Då är det så här, typ, då kan man inte göra någonting med mobilen.
Utan att slå in en jättelång kod.
Nej, utan typ, man kan inte göra någonting på typ en minut eller någonting.
Ja,
typ
okay.
Telefonen, din iPhone är... den är typ så avaktiverad eller någonting heter det. Och så är det så här, då tar det minst en minut innan den kan fungera ändå, i bästa fall.
Han kanske
aldrig lyckats med det när jag gör någonting själv.
Han kanske går i dina fotspår och blir en utmärkt produkttestare, fast med helt andra metoder än vad du har.
Ja, ja. Jag hade velat ha någon så här barnsäkert läge, förutom då kod och... förutom att stänga av den faktiskt då.
Mm.
Han har blivit jätteduktig. Och han har lärt sig hur man swipar också.
Såklart.
Ja.
Han kommer ju lära sig hur man sätter på den också om du stänger av den, menar jag.
Ja, ja.
Det kommer gå fort.
Så är det ju tveklöst.
Häftigt.
Mm. Vi måste, innan vi går vidare, påminna om den exceptionella tävling kan man väl säga, eller utlottning som vi har initierat till Borås Triathlon.
Ja, den här lilla bonus som man har chans på,
ja,
helt enkelt.
Vi har för dem som eventuellt har missat det, så har vi släppt, vi har öppnat anmälan till 2020 års event, Borås Triathlon. Det kommer att arrangeras den 30 maj i sedvanlig ordning då med både sprint och halv Ironman.
Mm.
Och det är Borås Triathlons femårsjubileum.
Just det.
Och det vill vi fira och då premiera våra fantastiska deltagare med. Och det gör vi genom att vi lottar ut ett flertal alldeles enastående priser, får man säga.
Får man verkligen säga. Ja. Vi lottar ut en premiumvåtdräkt.
Vi lottar ut en Colting Wetsuit. Den lottar vi ut till alla som anmält sig, både de som kör sprint och halv.
Mm.
Vi lottar ut ett simcamp med Colting Borsén.
Också bland alla anmälda.
Ja, precis, bland alla anmälda. Det är värde 6000 vardera, de två priserna. Och sen har vi the jackpot av alla jackpots. Det här är ju som att sitta i TV4-studion och skrapa hem 5 miljoner i Triss. Eller någonting.
Är det 5 miljoner?
Ja, men alltså det är motsvarigheten.
Ja, jag förstår.
Fast här, om man liksom, här är ju ändå chansen väldigt mycket större.
För att det är lite färre deltagare här.
Det är ju det. Mm. Och vad vi gör då är att vi... Bland alla de då som har anmält sig till och med den 12 oktober.
I halv Ironman-klass.
Ja, precis. Och när det gäller de två övriga priserna så gäller också det datumet då, det är den 12 oktober.
Ja.
Ja, precis. Men för the grand prize, och skälet till att vi har valt just den 12 oktober, det är därför att årets upplaga av Hawaii Ironman går av stapeln den 12 oktober.
Mm.
Och då tyckte vi att vilket lämpligt datum att ha för det priset. Därför att vi kommer att dra en person som vinner två stycken flygbiljetter till Hawaii. Till Hawaii och Kona under Hawaii Ironman 2020. Det är inte ett dåligt pris. Så en person kommer vinna två resor till Hawaii. Där man då kan ta med sig sin bästa kompis, sin partner eller sitt barn.
Mm.
Och så kommer resan att ställas så att man är där över Hawaii Ironman. Så att man kan bevittna the big show som Hawaii Ironman ofta kallas då.
Precis, och om det nu är så att man råkar vinna det här priset nu då, den 12 oktober i år. Så har man ju också massa chans att kvala in till Hawaii Ironman om man nu skulle vara i den, ja. Den kapaciteten.
Och då har man ju resan klar.
Precis.
Precis.
Och det gäller alltså flygresan som man vinner. Ja, två precis. Flygstolar över.
Ja, exakt. Och det finns en del villkor kopplade till det här då. Som att man inte får sälja det och att man kan inte överlåta det till någon annan. Och, ja, det är en person man vinner. Det är en person vinst helt enkelt. Och man kan inte lösa in det mot pengar och sådär. Så att, men det är inga dåliga grejer man kan vinna.
Det är otroliga.
Dessutom grejer. Har vi ju naturligtvis då det lägsta anmälningskostnaden då fram till den 12 oktober också. Så det stämmer. Finns ju en early bird vinst där att hämta för alla som anmäler sig till Borås Triathlon överhuvudtaget.
Precis.
Ja.
Härligt. Men du, då släpper vi in veckans partner här innan vi går vidare till Ö till Ö.
Och den här veckan har vi en nygammal partner i Selexir.
Det är alltid härligt när de är med så att man får rulla det här härliga ordet, namnet över tungan. Selexir.
Selexir. Och det här är ju ett kosttillskott som vi har pratat en hel del om tidigare. Det är ett kosttillskott som har två stycken upphovsmän. Den ena är Dr. Marcus Gitterle, en amerikansk läkare som är expert på anti-aging. Och han kanske mest är känd för en bok som heter Growing Young. Och en som läste den boken för ett antal år sedan heter Jonas Bohr, en svensk entreprenör. Och tillsammans då har de startat det här kosttillskottet Selexir. Där hela idén med kosttillskottet är att främja cellernas funktion. Och i synnerhet då det som är kritiskt för prestation i cellen. Och det är ju mitokondrierna. Inte bara kritiskt för prestation men också för funktion. Cellernas funktion då.
Just det.
Och innan vi går vidare och pratar lite mer om Selexir så måste vi säga så här att Jonas träffade vi i helgen.
Han cyklade ju brallorna av dig.
Helt, ja nu körde han ju stafett då Jonas. Men han var med och körde ett stafettlag. Och vi har ju pratat tidigare om att Jonas Bohr börjar ju som vanlig motionär för ett antal år sedan. Började cykla och är nu då vid pass 52 år fyllda i sitt livsform. Och det är ju inte en överdrift att säga att bara att Jonas Bohr är i sitt livsform. Men Jonas Bohr är fan med i bättre form än de flesta. Jonas Bohr är fan med i bättre form än de flesta elitcyklister.
Det kan man nog säga.
Han cyklade de här 9-ish milen då, lite kortare än 9 mil på M55. Snittade då 44,5 km i timmen. Det är fan inte dåligt alltså.
Det är ganska bra.
Det är riktigt sjukt bra. Det är
vi pratade tidigare.
Det är inte jättemånga svenska elitcyklister som hade cyklat 9 mil tempo med 44,5 i snitt.
Nej. Vi pratade tidigare om dina watt som du gissade. Låg någonstans runt 290, sa du va? 295.
Kanske, ja.
Jag tror Jonas då som är några år äldre än dig.
Mm.
Snittade nog cirka 315 watt.
Ja.
Normaliserat.
Ja, nu behöver inte han springa efteråt då.
Ändå. 52 Jonas.
Ja, jag vet. Jag är så full av beundran. Ja, nej, det är helt otroligt.
Ja.
Det är ju, alltså, Jonas Bohr cyklar ju otroligt bra.
Ja. Det är inga fel på Jonas Bohrs mitokondrier.
Det kan man ju lugnt säga. Det är ju inga, och det här är ju så häpnadsväckande på så många olika plan, tycker jag. Jag tänker ju så här. Hade Jonas Bohr börjat cykla när han var 25? Han är ju liksom typ... Han har ju typ vunnit OS eller någonting kanske.
Det är inte omöjligt.
För att det är ändå rimligt att säga att han är ju inte i sin peak. Det är klart att som 52-åring så är man ju inte i sitt, man är inte i sin peak. Alltså ur ett livstidsperspektiv så är det inte så att man peakar ju inte fysiologiskt vid 52 års ålder.
Nej.
Han peakar ju just nu därför att han börjar med sin idrott sent.
Just det.
Men vem vet vad han hade kunnat åstadkomma om han hade peakat, om han hade tränat hårt när han hade haft den fysiologiska peaken.
Eller
kanske runt 30 då. Ja. Så att hans prestationer är ju enastående, de är inspirerande, de är fantastiska, de är häpnadsväckande på så många olika sätt. Och det är så passande att just Jonas Bård då är en av upphovsmännen till just det kosttillskottet då, som syftar, precis då syftar till att se till att hålla cellerna unga och yngre så långt upp i åldern det går. För att just åldrandet sitter väldigt mycket i de här cellfunktionerna. Och Cellexiren liksom tillför då att kunna optimera funktionen och att liksom hindra de negativa effekterna av att åldras. Av att man har nått de grå tinningarnas skärm faktiskt då. Och då innehåller då Cellexir bland annat då, eller följande substanser finns i Cellexir, PQQ som är en antioxidant som finns naturligt i vävnader hos både människor och djur och växter då i små mängder som har väldigt viktiga funktioner. Coenzym Q10 finns i Cellexir och det är ett vitaminliknande ämne som både finns och produceras naturligt i vår kropp, men vars produktion då minskar ganska radikalt med åren då. Mm. Acetyl-L-karnitin och den aminosyra som är delaktig i energiprocessen i kroppen och i cellerna, och bland annat hjälper den till att transportera in fettsyror i cellerna, vilket ju inte är sådär jätteoviktigt då när vi pratar om konditions- och uthållighetsidrott.
Det är ju ganska viktigt.
Otroligt viktigt faktiskt då. Sen innehåller Cellexir också ekologisk kurkumin. Och det är ju den aktiva substansen i gurkmeja, och det är en bioaktiv substans som bekämpar inflammationer då på molekylär nivå. Det har ju varit någonting som man har rent anekdotiskt, säger man, känt till i många tusen år att gurkmeja har de egenskaperna. Sen innehåller Cellexir också transresveratrol, och det är en av de mest potenta så kallade polyfenolerna som då skyddar och motverkar symptom som är kopplade till åldrande och som skyddar då från skador ifrån fria radikaler. Mm. Finns ju också för övrigt då i rött vin. Man brukar prata om transresveratrol i den så kallade franska paradoxen.
Just det.
Och sen innehåller Cellexir också bioperin, och det är ett extrakt från svartpeppar som då förbättrar bioupptaget från helheten i det här då, som skapar synergieffekter.
Härligt!
Ja, och då är det så här att vi har en speciell kod nu här genom mitt samarbete med Cellexir som är JC.
JC?
JC, som ju då är då Jonas Kolting, men koden är JC, och koden JC ger 15% rabatt på abonnemang. Månadspriset blir 371 kronor, no strings attached. Vill man göra en prova på månad och inte ha testat Cellexir tidigare, jag tycker det här låter som ett intressant kosttillskott. Väldigt annorlunda från traditionella, konventionella kosttillskott där man har mer då vitaminer och mineraler. Inte heller att förakta naturligtvis, men väl så viktigt. Så kan man testa en första provmånad med koden JC, och då betalar man 295 kronor.
Fantastiskt.
För den då. Så att koden JC är väldigt gångbar på Cellexir. Man går in på cellexir.se. Man kan då testa antingen då en första månad eller att man har då ett kontinuerligt abonnemang. Och då får man det här fraktfritt levererat hem i brevlådan på ett väldigt smidigt sätt. Precis som vilket brevlådevänligt postpaket som helst.
Fantastiskt.
Då har man två sådana tabletter per dag. Och så kan man känna hur klockan backar lite undan för undan då.
Härligt. Ja. Vilken bra kod. JC.
JC är koden för Cellexir. Så gå in på cellexir.se. Läs mer om Cellexir. Följ gärna Jonas Bård och hans resa. Finns lite länkar och sånt via Cellexirs hemsida. Fantastiskt, spännande, inspirerande på alla sätt och vis.
Härligt. Tack Cellexir. Ja, Jonas. På måndag då så är det alltså den 14:e upplagan av Ötelö.
Det stämmer.
Det är 14:e gången du kör Ötelö.
Ja.
46 år gammal. Hur gammal var du då? Var du 32 när du körde första gången?
32 och
rena rama lammköttet.
Ja, precis. Little did I know liksom.
Var i din triathlon-karriär var du då när du var 32?
Jag var ju på min absoluta peak får jag säga.
Ja.
2006 var ju det här då.
Mm.
Ja, nej men,
var du på toppen då?
Ja, det får man väl säga. Då var jag ju åtminstone väldigt duktig i triathlon.
Härligt.
Ja, definitivt. Och det som är så häftigt med Ötelö, och det är därför vi gör det här ämnet igen, det är ju för att likväl som vi pratade om Ironman som ett fenomen, så är ju Ötelö ett fenomen. Och ett ännu, faktiskt ett ännu märkligare fenomen. Det är ännu mer av ett fenomen. Och hela swimrun-sportens födelse eller ursprung eller hur det har växt ur det fröt som Ötelö var en gång i tiden. Om man pratar om triathlon så fanns det ju ändå triathlon på andra platser i världen innan Hawaii körde Ironman. Så sett. Men Ötelö och swimrun, det är ju ett fenomen som det är nästan oförklarligt när jag tittar tillbaka då och tänker på hur det var 2006 och även 2007 och att vi nu är framme i 2019 och att vi pratar om en idrott som är nästintill global. Man får väl faktiskt säga att den är global.
Den är väl i allra högsta grad global.
Ja, där finns ju swimrun-tävlingar på alla kontinenter. Men den har väl liksom inte starka fästen på överallt i hela världen än. Men det är ju tveklöst en global idrott. Och det är ju absolut ett internationellt event. Nu har inte jag sett siffrorna från årets event än. Eller jag har inte studerat det så nog. Jag har inte läst informationen. Men jag tror att jag har hört att det är 35 eller 40 länder representerade på årets upplaga av Ötelö. Som nu också då har tillnamnet Swimrun World Championships.
Häftigt.
Ja. Och det som är så häftigt med det som är så coolt förutom då att vi har Ötelö och att det eventet då gör sin 14:e start och har växt till någonting som är helt magnifikt och enastående som har blivit ett bucket list event för konditionskondensörer över hela världen. Det är ju också att Ötelö har precis som Ironman skapat en serie tävlingar som är brandade då Ötelö.
Mm.
Där man då har haft, vad ska man säga, försynen eller affärstänket eller framsyntheten då att liksom etablera ett eller två event per år de senaste åren på olika platser. Så att bara i år tror jag att man har 8 eller 9 officiella Ötelö-event. Man har ju Ötelö i Kroatien i Var.
Mm.
Man har Ötelö Utö, som är den svenska säsongsöppnaren. Man har Ötelö Isles of Scilly, som ligger i den brittiska arkipelagen.
Mm.
Någonstans där man får använda sig av alla olika färdsätt för att ta sig till.
Eller hur?
Inklusive åsna med vagn typ i slutet.
Det finns en tävling i Engadin, va?
Engadin i Schweiz, i Engadindalen. Mm. Vi har Ötelö Thousand Lakes som går i Tyskland.
Mm.
Vi har en ny tävling i år som går i Cannes, Ötelö Cannes.
Mm.
Vi har Ötelö Malta, också det är en ny tävling.
Mm.
Och nästa år så kommer den första amerikanska Ötelö-tävlingen att arrangeras i slutet av februari. På supercoola Catalina Island utanför Los Angeles.
Häftigt.
Så nu tar man, gör man liksom ett giant leap. Och swimrun och Ötelö är ju välkänt bland tre atleter som hänger med. Sådär va, naturligtvis.
Och det finns väl andra swimrun-event i Nordamerika som inte är Ötelö?
Definitivt. Men det här kommer ju tveklöst att vara Ötelös och swimruns stora genombrott. I USA eller i Kalifornien då. Och det är ju häftigt.
Riktigt häftigt.
Häftigt att tänka sig. När man tittar på swimrun som idrott, och det är ganska intressant att göra det, så tänker man, så under väldigt lång tid så fanns ju bara swimrun i Sverige. Det var ju bara Ötelö.
Ja.
Och sen så gick det flera år så var det bara Ötelö. Sen så kom det någon annan tävling, Öloppet i Göteborgs skärgård. Så kom det någon annan tävling, Amfibiemannen kanske, Kustjägaren. Och så arrangerade vi tävling och helt plötsligt så här var konceptet simma att springa. Det behöver inte vara vid skärgården, det behöver inte vara öar. Det räcker att det är simning och löpning helt enkelt.
Mm.
Precis som vi har, vi är ju mitt i landet liksom. Det är sjöar och vattendrag och åar och liknande. Men det funkar också då va?
Mm.
Men om man tittar nu på den internationella scenen så är ju faktiskt Frankrike det största swimrun-landet.
Med flest tävlingar då?
Ja, flest tävlingar. Ja,
flest det, aktiva också, eller?
Det vet jag inte. Men
för det finns man ju inte, för det finns inga förbund där.
Nej, det finns inget förbund i swimrun.
Nej.
Det finns inget officiellt sanktionerande förbund.
Eller hur?
Nej, men de har ju verkligen tagit det här till sig.
Mm.
Det har ju blivit superpopulärt med swimrun i Frankrike.
De är lite äventyrliga av sådär, kan man tänka sig.
Ja, av någon anledning så har det tilltalat den franska konditionsatleten väldigt mycket det här.
Ja, det är ju roligt.
Ja, det är verkligen fascinerande faktiskt då. Och ja, det är väldigt, väldigt många länder som har minst en swimrun.
Det är häftigt.
Ja.
Det är häftigt att det har, att det verkligen har liksom blivit en riktig idrott i sig.
Ja, att det har blivit en riktig idrott, säger
jag. Det är inte löpning och simning eller adventure race som det var från början då, kanske mer eller mindre.
Nej.
Utan nu är det en idrott med specialtillverkad utrustning och ja, i alla fall vissa regler som många förhåller sig till.
Även om ja, arrangören har ju sina egna regler och Ötelö är väl det närmaste vi kan komma någon form av sanktionerande förbund, enhet eller organisation då. De har ju regler som de kör som är ja, likadana på alla de eventen som de arrangerar. Men tittar man tillbaka lite grann och tittar till och med långt tillbaka innan Ironman arrangerades första gången 1978, så fanns det ju en förelaga som var väldigt lik swimrun också. Det fanns ett lopp i San Diego, där vi var då för ett par år sedan,
ja.
nere vid Mission Beach, och vi var ju faktiskt där och sprang på Mission Beach.
Just det.
Ja. Och nere på Mission Beach arrangerades något som hette Tug's Tavern. Ja. Tug's Tavern, jag tror det hette Tug's Tavern Swim and Run eller sånt där.
Ja.
Men det var i alla fall, det arrangerades av en restaurangägare som heter Tom Warren, som ägde en pub som heter Tug's Tavern. Och han var ju typ den första triatleten, så han var ju en så här riktig konditionskondisör. Han vann då för övrigt 1979 års Ironman också.
Häftigt.
Ja. Men han arrangerade då en tävling där man sprang och simmade på stranden.
Liknade det som du brukar kalla för Tinley-träning?
Det var exakt vad det var.
Ja.
Man sprang, och det var ju alltså swimrun i sin renaste former, enklaste av former, utan utrustning. Det var ju badbyxor och simglasögon, eller bara badbyxor.
Jag
har fantastiska bilder på det i en bok som Scott Tinley skrev så här, vilket ju då fascinerade mig jättemycket från en väldigt tidig ålder. Det var den första boken jag köpte om triathlon då. Fängslades väldigt mycket av den känslan som omgav triathlonsporten. Det var så här totalt renegade liksom. Springa barfota på stranden, hoppa i havet, simma och springa vidare så här. Det verkar ju superhäftigt då.
Eller hur?
Så att den delen av triathlon har man ju sen kommit att kalla för aquathlon.
Just det.
Ja, och den har man ju också tävlat på många. Det finns ju någon aquathlon tävling i Sverige så där man som bara i en växling man simmar och sen springer man. Men just det här, den här beach-varianten av aquathlon har jag alltid drömt om att arrangera vid något tillfälle i Sverige. Typ nere i Tylösand eller sådär. Ja, men
tänk
så här.
Tänk mig, finns det, ja, en punkt då, det är en punkt då liksom, där du ska i vattnet och sen ska du simma till en annan punkt och så går du upp där.
Ja, man får väl antagligen göra så att du simmar ut och rundar en boj och simmar tillbaka och sen springer. Men säg så att du springer en kilometer, simmar ut 150 meter, rundar boj och kommer tillbaka. Och på
springa
det sättet,
tillbaka, ja, just det.
När man kör det som träning, då är det ju så här spontant. Springa en stund, hoppa i. Då kan man ju köra på klocka.
Ja.
Sådär, som jag brukar göra då. Typ 8 minuter löpning, 8 minuter simning, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, hela vägen ner då. Får man ju liksom hålla till känna, får man ju liksom höfta lite, det spelar ingen roll om det blir exakt. Men med just att det blir kortare och kortare så här, så höjer man tempot kanske då. Så det fanns ju en förelaga till liksom att bara simma och springa såklart.
Just det.
Sen fanns det ju faktiskt en gren som modern femkamp hade som hette biathle.
Ja.
Som jag faktiskt tog en SM-medalj i. På riktigt, på SM-veckan i Halmstad typ 2011 eller någonting.
Ja, ja.
Ja, det var så här modern femkamps sommar, eller så här, ja, någon minivariant av modern femkamp då.
Hur såg den tävlingen ut?
Ja, men då var det också så här att man började med löpning. Då var det löpning, simning, löpning, så det var bara en simning man gjorde, tror jag.
Just det, men det var inte som aquathlon då att man gjorde en grej först sen den andra. Nej. Utan man växlade två gånger.
Ja, du gjorde man sprang och så simmar man och så sprang man, ja. Vet jag. Och ja, så det var ju någon form av aquathlon också, men som kallades så biathle då.
Var motståndet hårt?
Nej, det var ju triatleter som dominerade. Femkamparna var ju urusla, rätt dåliga på att både springa och simma, och framförallt var de ju odugliga på att växla eller så. De hade ju så här, tog ju av sig, du vet. Ja, de var ju skitlångsamma växlingar helt enkelt då.
Ja.
Så att då, det konceptet, eller det momentet finns ju inte i modern femkamp, så det är klart att de inte var vana vid det.
Nej. Var det som i början på Ötelö som vi pratade om, när man stannade på stranden och tog upp sina skor ur ryggsäcken
och, jag tror de gjorde
och satte på sig skorna?
Jag tror jag körde med barfota skor. Jag tror jag hade Vibram-skor, så jag tror jag simmade med skorna. Vilket ju var ett lyckat drag då, relativt sett då. Ja. Men hur som helst, det var ju ändå inte swimrun så som vi vet det idag.
Nej.
Och grejen var ju att första gången som Ötelö arrangerades 2006, så visste jag ju alltid, jag visste ju mycket väl, jag visste ju vad aquathlon var, jag hade kört flera aquathlon. Jag hade ju kört aquathlon på andra ställen i världen, jag hade kört aquathlon i Nya Zeeland. Det är ju, fanns så här aquathlon-serien när jag var där på träningsläger som också var, ja men typ, som bara var då en simning och en löpning. Men då, ja, precis som man har i Sverige, man har Stockholm aquathlon, det är en simning och en löpning då. Ja, en triathlon utan cykel helt enkelt då. Ja. Och så hade jag ju tränat väldigt mycket, jag visste mycket väl vad det är, Tugs Tavern, Swim and Run eller... Man, jag tror till och med de kallade det för Tugs Tavern Triathlon eller någonting. Fast de inte hade någon cykling i det då.
Ja.
Så jag visste ju allt det här liksom. Men så när jag fick det här samtalet om Ö till Ö, man hade namnet klart för sig direkt.
Det var så?
Micke Lämmel som fortfarande i tävlingskedja ringde mig och för vi hade haft lite, kände varandra ryktesvägen egentligen då. Bara, och ringde mig.
Micke eller bakgrund i Adventure Racing? Eller?
Adventure Racing, ja. Mm. Och ville att jag skulle komma, försökte övertala mig att komma och köra den här nya tävlingen som de arrangerade då i Stockholms skärgård mellan Sandhamn och Utö.
Mm.
Det var väldigt diffust. Det var väldigt diffusa kravprofiler i det här då. Man skulle då simma mellan öarna och springa över öarna. Men det var väldigt liksom så här otydligt. Okej, men hur ska vi göra med alla par skor? Liksom, ställer man, hur forslar man skorna?
Ställer man ut skor på varje ö då liksom?
Ja, typ. Alltså, hur gör man då? Ja, exakt. Ja. Hur ska man göra det här? Ska man, vad gör man med våtdräkten då när man springer?
Mm.
Och ganska tidigt så stod det nog klart, för de hade väl inte heller riktigt listat ut det här. Men de var väl inne på det att man får nog springa i sin våtdräkt och man får nog simma i sina skor och så. Eller så får man ha fenor över skorna då. Och så.
Mm.
Okej, ja. Och så ganska självsupportat överhuvudtaget. Och, ja, så här, behöver man hitta vägen själv? För det hade ju varit en... Det hade ju varit,
orientering är ju din.
Nej, men det hade ju varit en sån dealbreaker direkt. Ja. Typ såhär, man måste hitta sin egen väg också. Bara, nej, men nej tack, det är inte för mig. Nej, 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 vi har snitslat. Det är en, och det är en bana som man följer. Ja, okej. Och sen... Så jag hookade upp då med min kompis Pass i Salonen då, som jag tränar mycket med. Och så övertar honom och åker med upp dit då. Det var typ såhär 10-tal lag kanske. Vi fick startavgiften och allting. Och det var väl det som lockade, var, jag tror att det var 10 000 kronor i första pris då. Ja. Och jag tänkte såhär, ja, men är det simning och löpning? Ja, vad... Det, chansen är ändå ganska... Ja, det kan vi. Det kan jag.
Mm.
Varför skulle inte vi kunna köra bra på det här? Men vad vi inte visste då var ju att det var ganska många andra utrustningskrav som följde med då. Typ att man var tvungen exempelvis att ha flytväst på sig.
När man simmade.
Ja, när man simmar. Ja, och även när man springer då naturligtvis. Ja. Då kan man ju inte hålla på att av och på, för man har ju nummerlappen över då.
Ja, just det.
Ja, och det kan, det vet jag inte om någon har testat att simma i både våtdräkt och flytväst. Men jag kan ju säga att man är inte så effektiv. Det är ett effektivt sätt att ta udden av någons simförmåga. Alltså, är man duktig på att simma så blir man jävligt dålig på att simma med flytväst.
Ja, men det blir rätt bylsigt. Så jag vet...
Du ligger som en skalbagge i vattnet och bara liksom kajkar.
Jag var i Cairns i Australien en gång med min bror och en kompis. Så åkte vi ut på en sån här segelkatamaran till Barriärrevet.
Mm.
Och detta var innan jag hade lärt mig simma ut av dig.
Mm.
Det var ganska långt innan. Så jag var fortfarande ganska vattenrädd. Så vet jag att jag snorklade med våtdräkt och flytväst.
Ja.
Men det var ju mer att jag låg i vattnet som en kork och tittade ner på revet.
Som en kork är ju uttrycket att gå på här. Man ligger som en kork i vattnet. Mm. Men det är, man vill inte ligga som en kork i vattnet när man ska simma.
Nej.
Man får en väldigt dålig position för att simma ifrån då.
Just det.
Ja, och sen så var man ju också då tvungen att ta med sig fenor.
Vilken slags flytväst hade ni? Hade ni de här tunna seglarvästarna eller?
Vi hade...
Det var inte sådana stora röda med en krag, livräddningsflytvästar.
Jag tror vi tog de minsta vi kunde som ändå kom på kroppen.
Mm.
Men det var ju så här båtflytvästar hade vi.
Ja.
Ja. Tror jag vi köpte sådana här billiga och ja. Men det var ju, ja, hur som helst, det var inte skönt.
Nej.
Men så var det också så här, man var tvungen att ha med sig fenor och sen så... Vi behöver nog en ryggsäck och lägga de här fenorna idag. För jag menar, vi hittar ju inga fenor som var så stora att sätta på fötterna. Och okej, skulle man ändå ta på sig fenorna så måste man ha skorna någonstans. Så att det blir ändå så här att man får någon form av ryggsäck liksom.
Mm.
Och ja, vad blir alternativet då? Nej, men då får vi ju... Vi kan ju inte simma med ryggsäcken. Nej, men vi får... Jag simmade ju bättre än Pasi. Så att idén var att vi spände ryggsäcken på en buggyboard, en liten surfbräda. Och idén var då att jag skulle liksom... Ja, men det går fort att ta sig den. Typ att jag kommer fram till simningen, bara ska jag ta av ryggsäcken då. Och så lägga den på, ja, vända på den så att boogieboarden hamnar nederst.
Ja.
Och så boxera den då i ett snöre bakom mig.
Just det.
Med ett midibälte.
Mm. Det är kanske den första sån här boxerlinan.
Ja, faktiskt.
Som alla har nått till.
Ja. Och då tänkte vi också så här, men vad bra, för då kan vi ju ta av oss skorna och stoppa ner dem i ryggsäcken.
Ja. sitta där på stranden.
Nej, vi ändå har, ja precis. Ja. Ja, för att vi,
det förlorar man inte så mycket tid på.
Nej, eller hur? Ja, precis. Nej, men, så det var ju, men alla var ju så himla påbjudsade där i början då. Och så hade vi ju, vi hade ju ändå insikten nog att klippa våra våtdräkter så att det gick att springa igenom dem. Så vi klippte, det gjorde vi rätt på en gång. Så vi klippte dem för armbågsleden och klippte dem för knäleden då. Ja. Det var ändå ganska många som körde med hel våtdräkt.
Just det.
Och på starten då så hade de också då, de hade också bjudit in Finlands bästa multisportare, adventure racer för tidpunkten då.
Mm.
De kom till start med två stycken Nokia luftmadrasser. Alltså den här bad beachmadrasser,
ja.
Upplåsta. För jag tänkte att, okej, okay, för vi hörde att de skulle komma. Och vi bara, okej, okay, ja, de vill inte vara så stort hot. De kan inte simma.
Nej.
Så, det är en hel mil simning.
Just det.
Det tror jag inte att de kan simma. Nej. Och det kunde de inte heller. Och de simmar inte ett simtag på hela den här turen faktiskt.
De paddlar bara på sina.
De la sig på luftmadrassen, de var svinduktiga på att paddla på dem. Och det var ju tur för dem att det var ju väldigt så här, det var ganska lugnt på vattnet och så första året då.
Men de vann?
De vann, absolut.
Utan att simma?
Ja, de vann. Och vi bara, det gick ju bra för oss med relativt sett. Det tog ju så in i helvete lång tid för oss.
Mm.
För det var ju alla här, okej, av med, plus att ja, passen var inte supervass på att simma. Han var inte jättedålig heller. Men jag menar, det tog sån jäkla tid för oss. Den här ryggsäcken då, som skulle spännas fast. Den lossna lite grann. Då, när flotten välte. Du vet, på och av. Skor som ska ner. Skor som ska på.
Ja. Fen och...
Ja, ryggsäcken var ju tung. Vi hade med skitmycket flaskor. Vi tänkte såhär, kan vi inte räkna med någonting? Jag tror jag hade med mig sina handskar i då. För att man kan frysa om händerna. Jag tror jag hade med mig extra par skor. Du vet, extra strumpor, vaselin. Ja, vi har en ryggsäck med oss. Vi kan lika gärna packa med oss lite grejer.
Eller vi fyller den.
Ja, vi fyller den.
Det är ju risken när man har
det. En explosion i skärgården.
Ja.
Så vi kom väl bara... Men vi kom väl bara 2/3 av banan innan liksom det var någon så här cut-off liksom, eller så här, vi kommer inte komma längre nu, vi stannar eller så här. Ja, de ledde ju så mycket så att, och det var ju egentligen det enda laget som jag vet som faktiskt gick i mål då det första året då.
Ja.
Men vi åkte ju hem därifrån och tänkte så här, men vad fan är det här?
Hur många lag var det?
Ja, men jag har inte, jag vill säga att det var 10 lag eller 6 lag eller någonting. Det var väldigt få lag.
Mm.
Alltså det var De människorna han hade lyckats övertala att komma dit.
Just det.
Ja. Men det var ändå så här, känslan vi åkte hem med var att...
Gräddan av idioter helt enkelt.
Ja. Det var så här, vad fan är detta för något? Vad är det för hela kalanka? Vad är det för hela kalanka-event? Det är liksom, okej, det var väl häftigt att testa det här, men det blir ju också första andra gången.
Ja.
Det här är ju liksom ingen tävling, det här är ju någon form av expedition liksom.
Mm.
Det här är för mycket multisport för min del.
Just det.
Men så av någon konstig anledning så... När vi var där igen året därpå... Så kände vi ändå så här att... Och då sa de så här, ja men vi... I år nu så byter vi håll. Så nu kommer vi att starta ute och gå i mål i Sandhamn.
Mm.
Och då var det så här att... För vi tyckte ju att banan var skitmäckig. Det var ju så stökigt också. Med alla skärgårdsöar liksom. Vi tänkte mer så här... Vart är den här löpningen vi ska göra? Mm. Liksom. Det här är ju bara stenar vi hoppar på. Det här är ju bara brötigt. Det här är ju någon form av...
Klättring.
Ja, men orienteringspromenad. Ja, precis. Men det här går ju inte springa på det här. Det är ju... Vem är det här? Det här är ju liksom för en orienterare att springa i.
Mm.
Ja, men du vet med alla grejer på också då. Ryggsäck med en fastspänd boogieboard på. Våtdräkt med flyt. Man var ju inte där... Skiten fastnar. Grenar, kvistar... Du vet så här, det osade ju svordomar i hela Stockholms södra skärgård.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Undrar hur många svordomar det kommer över dina läppar.
Ja, dag. Ganska många faktiskt. Ja. Men sen 2007, i och med att man skulle byta, ändra, alltså man startade från andra hållet.
Mm.
Och det var ju en del av banan inte vi hade sett.
Och
vi fick någon form av halvt löfte om att, ja, men det är jättebra löpning där. Där är ni har all löpning.
De övertalar er igen.
Ja, så vi bara... Ja, men vi har lite unfinished business. Vi åker upp en gång till.
Och sen du och Passi.
Jag
och
Passi igen, ja. Mm. Och då hörde ju till historien att jag hade ju ett väldigt bra triathlonår 2007. Eller hyfsat bra. Jag var tvåa på EM i långdistans bland annat då. Min bästa löpform ever typ. Gjorde 1:06:40 på 20 kilometer där på EM.
Det får man säga bra.
Bästa löptid. Ja, jag var i jättebra form. Men sen körde jag en Ironman. Och gjorde så här 8... i Almere, jag tror jag gjorde 8-19 med en lång punktering som tog en evighet att laga. Mm. Missade segern precis. Ja, men jag vann SM på kort på olympisk distans. Ja, men jag var lite het så liksom. Jag hade haft en bra säsong. Och skulle och kom senare den sommaren eller hösten och vann jag också Ultraman på Hawaii för andra gången då.
För andra gången?
Ja. Ja, men så att jag var problemet bara var att den här Almere Ironman hade gått. Det gick alltså veckan innan. Nej, det gick veckan innan.
Mm.
Så jag var ju fortfarande så här, jag var ju väldigt sliten i benen hela vägen. Men jag var ändå så här, ja, ja, men vad fan, ö till ö liksom, ja, det är inte den typ. Ja, men det kommer gå bra, det kommer gå bra. Ja, ja, nej, men det kommer jag återhämta mig ifrån då.
Ja.
Så det kommer funka. Grejen var bara att vi hade också blivit, genom en av våra tävlande, eller den personen som sedermera vann 2007, Ted Ås, via hans partners då, som heter Tenenten Partner, det var hans företagssponsor.
Ja.
De hade dratt upp en egen företagstriathlon i Saltsjöbanen och bjudit in oss. Jag tror vi fick betalt för att komma dit för att köra en sprint då, dagen innan jag tör.
Mm.
Så att säga, men det vore skitkul om ni allihopa kan komma och köra då, med tanke på, det var ju en vanlig tävling, men det vore ju skitkul om ni kan komma och köra allihopa som också ska med på Göteö liksom. Jag tror vi fick lite betalt och så, det var lite trevligt och ja så vi körde den. Jag kom tvåa om inte jag minns helt fel, sprang ändå väldigt bra, men ändå kände sig i slutet på den 500 metern att ja, det sitter lite så kvarvarande. Det finns lite smärta kvar i benen, kände jag.
Ja.
Det finns lite träningsvärk kvar här.
Jag förstår.
Ja, och så då. Och sen då så,
5 kilometer, då tar man ju i lite också.
Ja, men jag bara kände att benen är inte helt fräscha. Det finns lite sån lite muskelskador kvar, tveklöst då. Men inte helt fräscha. Nej, men så åkte vi ut då. Åkte vi ut ute, bodde över där. Och något fler lag då. Med finska. Och jag tror att man vill också då. Ja, men man får inte ha luftmadrasser. Så då hade man gjort en regeländring direkt.
Mm.
Ja.
Men man var fortfarande tvungen att ha flytväst, eller?
Ja, det var man. Ja. Det året också. Och vi var något fler lag. Vi kanske var 12-13 lag. Och man kan faktiskt gå in då. Man går in på Ötelös Facebook.
Ja.
Så finns det en film ifrån det loppet.
Ja.
En 25 minuter film. Som liksom... en sammanfattning av loppet då. Och det är det som är så coolt när jag tänker så här. Deras vision de hade. Micke Lämmel och Mats Skott. Där, alltså att de hade haft ett event 2006 för... Ja, vad vet jag, 10 lag på sin höjd. Kanske 8 lag.
Mm.
Det är ett lag gick i mål och paddlar på luftmadras. Mm. Det kan inte ha varit en given succé liksom. Nej, det kan ju absolut inte ha gått med vinst ekonomiskt.
Det är inte, man tänker inte att de är i efterspelet, efter eventet, tänker det här var en succé. Nej. Det här ska vi göra om nästa år. Fy fan vad bra det gick.
Ja, liksom så här, det är inte så att man kan... Nej, man kan inte ha känt så här. Det här var ju en hejdundrande succé.
Nej.
Det här kommer slå.
Nej.
Ja, men så kan man inte ha känt.
Nej,
nej, omöjligt. Men ändå så hade man liksom på något sätt kraftsamlat så in i helvete och gjort en sån megaproduktion och allting. Alltså man har filmteam ute, kamerateam ute, man har liksom mobiliserat hela sjöräddningen för att då 12-15 lag med galningar ska liksom så här, på ett sätt de inte ens själva vet, ta sig från en sida av skärgården till en annan.
Mm.
Man hade ett oerhört intrikat GPS-system och ett live-tracking-system där man kunde då följa liksom, ja, det var väl mer ett för dem internt, för att hålla oss liksom, att veta var vi var någonstans, med så här nödsignalsändare som vi skulle kunna trycka på, typ så här, jag bröt benet, ska jag trycka på knappen så kommer de, flyger de ut en helikopter och hämtar mig.
Det har man inte nu för tiden.
Nej, nu har...
har man GPS på det, tror jag?
Nu har vi väl via chippen och sådär, men det finns inga nödsändare. Det finns ju många lag ute nu, så att... Och det finns en sån här uttalad regel också, att man måste hjälpa varandra då. Så att det ska mycket till om någon hamnar i distress på det sättet, utan att få hjälp då. Men redan år 2, alltså så hade man ändå så här... Det blev ett väldigt, väldigt stort event arrangemangsmässigt på det sättet. Ja. För väldigt få deltagare och egentligen utan någon som helst. Det fanns liksom ingen grund för att liksom... Du vet, det hade varit enkelt att bara säga så här, ja, okej. Okej, bra killar. När vi har sagt klara för att gå så åker vi till målet. Vi har ställt ut lite vatten och dricka här. Red Bull står med lite dricka där borta. Men ni har ju allihopa med er egen vätska. Och vi har snitslat banan och så att... Ja,
vi ses där.
Vi syns i målet. Se upp för båtar typ. Mm. Det hade varit rimligt. Det hade varit liksom helt okej. Det hade varit den nivån man hade kunnat tänka sig.
Mm.
Men ändå var det så mega stort liksom.
Det är häftigt.
Ja.
Då vet man ju vad man vill.
Då vet man vad man vill, ja. Mm. Och, och det är så kul i den här filmen då, för att jag och Pasi körde ju fortfarande samma setup. Därför att för oss fanns det liksom inga andra alternativ. Det var ju så här, men man måste ha med sig fenor, man måste ha flytväst på sig. Man bara, vad fan. Ja, men vi försöker vara snabbare i växlingarna den här gången och bara. Men då visade sig att, okej, visserligen var ju den snabb löpning direkt då från ut till värdshus. Då är det ju typ 2-3 kilometer genom gruvbyn och så bort då. Men så kommer det ju en serie med såna här riktiga grisöar där det är korta simningar. Så för varje simning som tar en minut så är det liksom så här 5 minuters växling till totalt då. Ja. Av med skorna, ner i ryggsäcken, vända den, få fast bältet, du vet, plöja sig ut i vattnet, upp där, ta ur skorna ut. Ja, är det dina skor? Nej, det var mitt på. Okej, på med dem. Ja, just det, måste ha strumpor också. Mm. Och så över den är ju, ja, så är det en kort ö liksom, så man måste gå över så här vassa klipper. Man går så här i 10 minuters fart eller någonting, ännu långsammare. Och så, ja, ny kort simning, och här är det 100 meter, 200 meter. Så vi kom ju ingenstans i början.
Nej.
Så det var ju så fruktansvärt segt, va?
Så var det, gällde det bara er eller var det för alla?
Ja, alla lag var ju långsamma såklart. Alla lag.
Alla använde den taktiken att sätta på, ta på av skor och sånt.
Nej, vi var ju... Nej, men en del hade väl också fenor. De sprang med såna här stora, otroligt styva fenor då. Så jag vet inte, det kanske funkar om man har storlek 42, men man har storlek 46. Vi hade liksom inte, och jag har aldrig varit något fan av att simma med fenor på det sättet. Jag tänkte, vad fan håller på att bära på den skiten liksom. Mm. Ryggsäcken hade vi ju liksom, ja, det hade liksom, ja, vi var så ojämna i simkapacitet också, jag passade. Så att jag menar, men det är rimligt att jag drar ryggsäcken ändå liksom, för annars måste jag bara vänta.
Mm.
Så att, och man måste hålla ihop hela tiden. Ja, så att det blev så det blev, och Det loppet gick ju om möjligt ännu sämre än 2006. Eftersom vi kom ju ingenstans i början. Det var ju bara byte. Vi höll bara på att mecka med våra jävla väska. Och
men gick ni i mål?
Nej. Men det gjorde vi inte heller. Det var nästan inget lag som gick i mål heller.
Nej,
det var ännu värre. Det var på alla sätt och vis. 2007 var ju det värsta året. Det är ett under att eventet liksom levde vidare. Men vi kom till det. Men ganska snabbt då så Martin Flinta och Ted Ås var lite bättre på växeln. Jag vet inte, man ser ju det på den filmen. Men att de hade ju liksom ingen buggbord och sådär. De var ganska jämspelta. Så de tog ju ledningen. Jag tror vi låg 2-3 ganska länge, men ganska långt bak då.
Mm.
Men jag tror det stora problemet var att jag fick typ så här, vi kände att vi var för långt. Vi kommer inte vinna. Det var det. Och så här, men jag skiter mot mina ben. Men du vet, vi hade hållit på 5 timmar och inte kommit någonstans.
Mm.
Och kände bara att nej, det jag... Ja, men nu har jag skitont i... Jag tror jag fick ont i ett knä eller någonting också. Men ja, det var bara så här... Nej, men nu är det inte roligt längre.
Nej,
men så här, vi har hållit på nu i 6 timmar. Vi har inte kommit någonstans. Vi har liksom...
Vad hände då när man bröt? Hämtade de upp
en båt? Nej, men vi stannade väl vid någon kontroll där. De hade uppsamlingsplats. Och det var ju nästan alla lag bröt ju. Och
det blev ändå en middag på kvällen.
Ja, men det som var problemet för arrangörerna var ju att man hade den längsta simningen sist. Den längsta simningen, nu kör man ju alltid från Sandhamn till Utö, då har man ju den längsta simningen först.
Mm.
Och man vill aldrig ha en lång, man vill aldrig ha längsta simningen sist. Folk har kört så här 10-12 timmar och så har man en simning på ja, 1400-1700 meter eller vad det kan bli då liksom. Och det var, jag tror det var ett kallt år, så att Ted och Martin som ledde då ganska rejält, de ledde ju med en timme, en och en halv timme i slutet. Nästan alla lag hade brutit. Det var typ 2 lag kvar på banan. Alla, vi var ju i målet. Vi hade ju kört till Sandhamn. Vi hade ju bastat och vi hade checkat middag och du vet, vi hade ju göttat oss rejält. Sen typ det började mörkna, då strosade vi ner då till stranden.
Ja.
Och så väntade vi då på att se Martin och Ted. Men de frös ju så på sista simningen. Du vet, de hade ju på så länge. Det hade tagit på krafterna, så de var ju tvungna att ta, och det var kallt i vattnet, så de hade fått simma upp på en kobbe.
Aha.
De hade liksom fått ta skydd så här. Ted hade, jag tror det var Ted som frös. Så han bara så här, jag pallar inte. Så han hade simmat till närmsta land han såg. Du vill säga 2/3 genom simningen.
Mm.
Någon sån här liten ö.
Ja.
Stenig kobbe.
Ja.
Typ, krupit upp där och fått ligga och skeda med Martin. Liksom så här.
För att värma sig.
Ja. För att han hade på att frysa ihjäl. Och det låg de typ i 40 minuter eller någonting.
Fy fan.
Ja, och så här, och du vet, de andra lagen började ju ändå ta in. Det andra laget som var ute började ju ta in lite grann.
Mm.
Och så till slut då bara, men vad fan, kom igen nu. Så gjorde de en, ja, jag tror det var 500 meter över till fastlandet då.
Ja.
Kom upp på helt, du vet, långt bort på stranden. Du vet, de hade simmat för långt. Och,
ja.
Och så till slut gick de, jag vet inte hur lång tid det tog dem, men och så gick det nog i mål något lag till då. Efter mörket hade fallit då. Och då var det ju så här, Pasi, vi kommer, det här, påminn mig nu nästa år, det här gör vi inte om. Det här är ingenting för oss. Det här är fan Kalanka.
Mm.
Det här att simma med flytväst, boxera en ryggsäck, tvingas bära med sig fel när man inte ska använda. Vad är det för jävla skit? Det här kör vi inte nästa år.
Nej.
Så. Och det var väl många andra lag som kanske kände detsamma. Men det var för bökigt, det var för brötigt, det var för stökigt. Det var liksom inte simning och löpning. Så man hade velat haft större frihet att diktera sina egna villkor.
Det är inte riktigt tävling heller om man kan ligga och skeda 40 minuter och ändå vinna.
Nej, det hade väl, nej, det må vara hänt liksom. Men, så här, så att, men år 3 då, 2008, så fick vi ett mejl från arrangörerna. Så sa de så här, nej okej, vi har lyssnat på er tävlande och vi förstår att om det här ska kunna bli en bra grej så har vi reviderat reglerna en hel del. Man behöver inte ha flytväst längre. Man behöver inte heller ha med sig fenor om man inte vill. Det är valfritt. Paddlar har man ju fått använda hela tiden.
Okej.
Då tänkte vi så här, men då låter det lite mer intressant igen. Så här att, då kan vi, för då skulle man kunna köra mycket mer minimalistiskt. Då räcker det med att kanske ha en liten sån här höft midjebälte med vätska om man vill ha det.
Mm.
Där man kan ligga lite grejer i och så. Man måste ändå ha med sig så här första förband och sånt. man får inte ha med sig fenor. Ja, vi kan släppa den här buggyboarden och ryggsäcken nu då. Okej, då ska vi åka upp och göra ett sista försök nu då. Plus att man vänder banan rätt igen då. Börja med första simningen så här. Ja, och så hade vi ju sett hela banan så vi visste också vad som väntade. Vi hade ju sett den från båda hållen.
Just det.
Ja, okej. Och så här, ja men det är rimligt. Just det. Och så sa de också så här, den här längsta löpningen på Ornö, den kommer att ersättas av cykling. Ja. Så då kände vi så här, aha,
skärgårdstriathlon.
Ja. Men så här, med tanke på att vi vill att fler lag ska kunna ta sig mål, så därför kommer vi att ställa dit likadana skärgårdscyklar som man får ta varsin då när man kommer dit då.
Så att hur lång är den sträckan?
Ja, den var ju då 18-19 kilometer. Man säger väl att den är 20-20,5, men ja, 19 säger vi då. Mm. Typ så här blandning då, lite så här stig, grusväg och sen asfalt då. Och så grus igen. Och vi bara, aha, okej. Okay. Men då så. Nu kan det vara mycket mer rimligt. Mm. Så då åkte vi upp och då var det, då tror jag att då var det nog dubbelt så många lag som hörsammade här. Och så vi var nog en 25 lag 2008 faktiskt. Jag ska också säga det att det var ju internationellt deltagande med redan 2006 vann ju ett par finska multisportare. Mm. Men det var ju ett lag från Navy Seals med 2007.
Ha.
Och de kan man också se där då på den här filmen.
Häftigt.
Som ju är, det är ett nöje att titta på den filmen.
Den ska jag kolla på ikväll.
Den är riktigt, riktigt underhållande.
Ja.
Det är som att se liksom, en film från Hawaii Ironman 1978. Motsvarande liksom, om man ser hur utvecklingen har gått och bredden på fältet och sådär, va? Det handlar ju om ren överlevnad. Idag är det ju race från start till mål.
Det är klart.
Men då var det verkligen så här, det här är någonting man överlever. Det är inte någonting man tävlar eller försöker. Det här är någonting man överlever och klarar av. Precis som Ironman var i början.
Det är roligt.
Ja. Nej, men så 2008, då vann ju vi. Då helt plötsligt var det så här, men nu, okej, vi simmar i skor. Det har vi förstått, det är det enda rimliga. Det kommer gå långsamt, men så är det.
Hur var anmälningsavgifterna på den tiden? Du kanske inte betalade någon anmälningsavgift.
Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men det var väl en hyfsat saftig anmälningsavgift. Men det ingick ju ändå 2 hotellnät, 2 middagar, så det var ju ändå rimligt liksom. Och så delat på 2 personer, så det var ju ändå ett antal tusen såklart.
Ja.
Så, men år 3 då, 2008, då satte vi ju konceptet, eller då satte vi ju standarden för vad som kom. Okej, det är minimalism, det är våtdräkt. Avklippt naturligtvis.
Körde du fortfarande med pass i?
Då körde jag med pass, ja. Vi hade sådana här calf guards då, som vi typ visste. Jag tror inte vi hade något flyt på. Jo, jag tror faktiskt att vi stoppade in avklippt liggunderlag också då 2008. Så att vi fick lite lyft i underbenen. Mm. Vi hade ingen lina mellan oss. Det skulle vi naturligtvis ha haft.
Det hade man inte börjat med då?
Nej, det hade man inte börjat med. Nej. För då hade vi ju tagit oss fram mycket fortare.
Kommer nu, den här boxerlinan, kommer den ur swimrunsporten eller har den funnits tidigare?
Nej, den kommer ju från swimrunsporten att man kan då, man är ojämna, omaka så. Men jag vet ju att jag fick ju, simningen var ju väldigt soft med, jag simmar ju och sen så dubbelrygga jag lite grann. Så passade jag ju bra på att simma, men jag var ju ändå mycket snabbare så att det var ändå simma och så vänta lite. Men vi vann ju det året och ganska överlägset också om inte jag minns helt fel då. Men med dagens mått mätte ändå jättelångsamt trots att vi cyklar. Kommer vi fram till den här cyklingen, då är det så här skärgårdscyklar med korg. Men sån här korg, du vet, så här, de är typ 3-växlade och så här. Så snabbt då bara ställa upp sadeln. Och det kan ju förvåna en hel del av tävlande i dagens tävling. Men vi hade faktiskt en viktig del då i utrustningen som jag hade med mig i min höftväska,
ja.
Det var ju punkalagning.
Just det, till skärgårdscykeln.
Ja, absolut.
Behövde du använda?
Nej, det behövde jag inte. Nej. Och då hade man en vätskestation där också, så man tryckte man ner så här. Man fick ju, det fanns ju bullar och kakor och lite så här gelégodisar och sådär då. La man i den här korgen då.
Packa fullt. Picknickkorgen.
Samtidigt som man la ju ner sina paddlar där då. Paddlar och simglasögon och badmössa, så la man ju där då.
Ja.
Och det låg där och skakade runt. Det blev ju en sån här, kakgröt och allting. Så det var helt omöjligt att se ur sina simglasögon efteråt sen då.
Hur var det med hjälm?
Nej, hjälm hade man inte.
Nej.
Nej, det hade man faktiskt inte.
Nej,
precis. Så det var ju en detalj som ingen av oss tänkte på faktiskt. Det har inte jag själv reflekterat över. Nej. Det gick ju inte så där värst fort, kan jag ju säga heller.
Nej.
Man sitter med tävlingsskor på en sån här trögväxel. Det är ju som cyklar på en militärcykel, en kronancykel liksom.
Ja.
Så gick ju inte jättesnabbt.
Nej.
Och det var ju väldigt vingligt inne på de här stigarna med rötter och skit liksom. Men det var ändå härligt att få sätta på en cykel. Jajamän, det här bärskar ju.
Mm.
Var så där dunka på. Jag tror det var en av de jobbigaste etapperna, för det kommer ändå hålla hög jämn fart hela vägen.
Ja.
Så vi låg på rulle lite på varandra. Kom igen nu då!
Ja, det hade man nästan velat se. Finns det filmer från detta året, tror
du? Nej, det vet jag inte. Det finns, jag letar fortfarande efter bilder på det här. Det var fantastiskt. Jag måste fråga om det här, men det var ju episkt liksom. Men det var väldigt, väldigt kul faktiskt. Mm. Att vinna det då 2008.
Var det prispengar även då?
Ja, det var det. Mm. Det var det. Och jag vet inte om jag för mig att jag var med i någon TV4 morgonsoffa dagen efter. Eventuellt eller någonting.
Mm.
Och sen växte ju det här eventet ganska rejält. Jag vet att jag skrev om det på hemsidan Slow Twitch.
Mm.
Som redan då var väldigt, väldigt stor. Och folk,
en triathlon-sida.
Ja, precis. Mm. Och folk liksom tyckte det verkade skithäftigt. Så här, fan, hur gör jag liksom? Och jag tror redan till 2009 att det var kanske mer än dubbelt så många lag. Jag tror att det var ungefär 60 lag då till 2009.
Ja.
Och sen var ju konceptet, det var ju likadant då liksom, att nej, men nu, det här är hur vi kör i Göteborg, och vi kör på den här banan, det är de här reglerna. Passi var skadad i året, så därför körde jag då med Martin Flinta som hade vunnit med Ted Ås 2007.
Just det.
Och vi krossade ju den tiden som jag och Passi hade gjort då året innan, körde jättefort. Och det gick så fort då 2009 att man där också bestämde att nej, men den här cykelpassagen, den ska vi nu ta bort. För att det redan då var det svårt att rekvirera så många cyklar likadana. Du ska ändå ut dit.
Men den var med 2009?
Ja, det var med 2009. Ja. Så att ändå rekvirera då 100 plus cyklar att stå där liksom.
Och vänta.
Ja, det var ju den,
det,
var ju, det var ju lika jobbigt som att märka banan, sa ju de. Det var ju att samla upp de jävla hojarna liksom, som skulle stå där.
Ja. Det förstår jag. Ja. Var Martin Flinta gjorde väl en ganska respektabel tid i mixklass här för något år sedan?
Han har ju vunnit ut flera gånger, många gånger efter det sen, flera gånger, och kört otroligt bra liksom. Men så vi vann ju den då fortfarande på cykel.
Ja.
Och jag minns det som att, och 2009 års event är ju känt för att det kanske var det kallaste vattnet ever i Göteborgs historia. Det var ju svinkallt. Jag tror det var på några ställen att det bara var så här. Ja, jag gissar bara, men att det var enligt inofficiella uppgifter 8-9 grader på sina ställen. Det var så kallt att jag efter någon löpning hoppade i och så tänkte så här, jag har glömt att dra upp våtdräkten.
Mm.
För du vet så här, typ att det kändes helt öppet. Men det var bara svinkallt. Men det var också mot slutet. Där man var ju så avtrubbad så att man brydde sig liksom inte. Man bara, det är kallt.
Fuck, nu kör vi.
Ja, kör, bara skit i det här. Eller man bara konstaterar, svinkallt. Bara kör på.
Mm.
Och sen 2010 så hade min goda vän Gordo Byrne. Hade då liksom pratat en hel del om att han ville köra ut. Jag tyckte det verkade, han hade slutat mer eller mindre avslutat sin triathlonkarriär då och bestämt sig för att komma och köra med mig då.
Mm.
Och det var då det första året som av då nya Göteborg då, där man då inte cyklade.
Mm.
Utan som var precis som Göteborg nu då.
Just det.
Löpning hela vägen då. Och efter mycket, och vi gjorde ju ett superbra lopp där 2010. Jag var i jättebra form för det, och han var i jättebra form, och vi ledde från start och hade en jättebra ledning när vi kom då till Ornö. Mm. Och där hade då någon dragit snitslarna tyvärr då.
Just det.
Nu har man ju alltid någon som säkrar upp banan framifrån då, så att inte det kan hända, men någon hade ju saboterat banan, så vi sprang ju vilse och sprang ju helt fel och kom för långt, och så vi hade ju en 15 minuters ledning minst och hittade tillbaka till banan och kom fram till någon vätskestation där de sa då att grattis, heja, ni ligger tvåa, ni är bara 5 minuter efter någon som leder. Och vi bara, du vet, det var lite så här, när man har lett så mycket, så det var ju lite så kris då för mig, för oss. Så. Mm. Men vi betade ikapp det och lyckades faktiskt vinna med någon minut i slutet. Då. Vi nådde land i ute samtidigt som det andra laget.
Ja.
Och så blev det liksom en spurt då. Men vi sprang fortare, jag tänkte sista då. Jag vet, jag hade sådana svåra krampkänningar upp i vattnet där och så... Ja, men vi sprang ändå så här. Det var ju så här 3:40 tempo på grusvägen där i slutet. Ja, men vi sprang riktigt sjukt. Ja, men vi, det var verkligen så här. Det här är vårt lopp. Mm. Det här ska vi inte förlora. Det här har vi fan förtjänat.
Ja.
Så då vann vi 2010 års lopp. Det var ju sista gången jag vann.
Mm.
Och då, det var ju jätte, då var det ju... Nu vet jag inte exakt, men jag gissar att det säkert var en 70-80 lag åtminstone. Det var ett stort fält liksom.
Ja.
Det hade vuxit rejält då till 2010. Ganska många internationella lag. Och ännu mer då till 2011. Och det var ett år, det är väl egentligen det enda året jag känner lite bitterhet över.
2011.
För då kom jag i min absolut bästa Götelöform. Då hade jag varit på höghöjdsläger i Boulder. Vart hemma hos Gård och tränat och sådär. Och var i superbra slag för... Och verkligen så att jag var verkligen taggad på att behålla min streak. Men jag ska vinna i år igen liksom. Och då teamade upp med Björn Andersson.
Just det.
Och vi gjorde ju ett super... Björn då, som absolut hatar allt som heter swimrun. Han har kört ett år tidigare med en kompis. Och tagit hela dagen på sig och ta sin mål. Tyckte det var en ökenupplevelse. Han bara, det här är så långt ifrån idrott som man bara tänkas kan komma.
Mm.
Han bara tyckte det var supermuppigt liksom.
Björn är ju triatlet.
Ja, jävla scoutverksamhet liksom.
Ja. Var han sur för att det inte var cykel med?
Nej, det var han inte. Men, han, men ändå så här, men fan Björn, det ska vi vinna. Och han bara, ja men okej då. Så att, och vi gjorde ett jättebra lopp.
Mm.
Det var många bra lag med. Så att vi hade ledning. Och sen då är det en lång simning, ganska lång simning mitt i, som är typ så här 1200 eller något sånt här. Och då, där kände jag att där sprack det här gummibandet bakåt. Typ att det etablerade vi, där hade vi ett par, 300. Liksom så här, nu är vi... Så här, out of sight, out of mind som man säger då.
Ja,
typ
det.
Att så länge, kan man komma så långt fram att inte de andra ser den, då har man kommit, det då liksom, då har man knäckt dem moraliskt.
Mm.
Men precis där och då, precis när vi var i det slagläget, så tittar jag bak och Björn är ju en supersimmare, han simmar ju egentligen bättre än mig.
Mm.
Så i slutet av den simningen så är jag plötsligt bara, fan är Björn? Var han typ så här 50 meter bak och rörde sig knappt liksom, bland annat. Han drabbats av akut sjukdom ute på banan och var så här bara, jag mår inte bra. Så här superdålig alltså.
Ja.
Så att vi var, det var bara för oss att gå. Han var knappt så att han kunde gå därifrån, så vi fick gå ett par tre. Vi hann ju ändå gå ett par kilometer innan det ledande laget kom ikapp oss då.
Ja.
Så då gick vi till närmaste kontroll. Sen blev ju Björn supersjuk, alltså typ på den nivån, ja, han behövde liksom, han var jättesjuk, hög feber och superförkyld och så här då.
Usch.
Ja, så han var ju, så det var ju verkligen otur.
Ja,
men vad känns det som? Ja, det var verkligen så här, typ då hade vi gjort också mycket av det stökiga. Vi hade många fina, ganska långa simningar och en hel del. Vi hade den långa onölöpningen. Det fanns ju ingen som skulle sprungit ikapp oss där egentligen då.
Nej.
Så det är ju liksom våran stomping ground liksom. Det här är ju ren löpning bara.
Just det.
Så att det var så här, 2011, den hade varit fin. Det borde varit vårt år, mitt år också.
Just det.
Men det är tråkigt när någon blir sjuk så liksom.
Ja, det kan man inte förutse.
Nej, så är det ju. Det är ju så om man tävlar i lagsport så ja, det är ju så liksom.
Mm.
Och det är ju där det händer. Man kan åka ut och göra tö och så händer någonting samma dag. Jag menar, det var ju när jag skulle köra med Elin 2015 var det väl, tror jag. Mm. När hon slet av sin plantarsena samma dag som vi skulle åka ut. Hon skulle springa tjejloppet och så sista kilometern där så bara klank på upploppet där.
Ja.
Hon har haft lite ont under foten och så bara skulle göra milen under 40 och så bara oj, någonting hände, jag kan inte gå.
Nej.
Så att ja, får man åka ut så får man försöka hitta någon som har en samma ett annat lag då, vars partner så här, så får man göra en ny konstellation. Också
hade sprungit tjejmilen.
Ja, typ. Eller så här, någon ny konstellation.
Ja, ja, och det så lyckades ju då.
Ja, jag gjorde det, precis. Nej, men och så är det ju, det är ju ändå i tjusningen med att tävla i lag, det är ju en lagidrott så liksom.
Mm.
Och sen dess har det ju bara varit rena, det har ju liksom varit en sån oerhörd framgångssaga för inte bara Ötelö, men också liksom Ötelö Swimrun Series, att det har växt, och swimrun som idrott.
Mm.
Och det swimrun då som uttryck eller som sport då, det namnet kom att etableras. Vi hade ju inget namn för det här fram till typ 2010. 2011, det var ingen som, man bara, ja, Ötelö, vad är det? Ja, it's swimming and running adventure like aquathlon liksom. Man bara hade inget, något så här, it's a very special race. Man hade liksom ingen, kunde inte förklara vad det var riktigt så. Mm. Man kunde ju förklara, men man hade ju liksom inget ord. Ja, men vad heter idrotten?
Det kanske inte behövdes ett ord innan det började bli andra tävlingar.
Nej.
För då var det bara Ötelö.
Ja, exakt.
Du kör Ötelö. Men sen när det började komma andra tävlingar, ja, då behöver man hitta ett namn som beskriver det.
Och det var en svensk tjej, hon heter Erika Rosenbaum, som myntade uttrycket då.
Mm.
Som kommer att fastna då, swimrun.
efter 2011 då, med den nesliga sjukdomen hos Björn. Slutade du försöka vinna efter det?
Ja, sen slutade 2012. Nej, vi har inte varit nära sen. 2012 var jag sjuk. Jag har fått någon så här, kört en kul på cykeln och blev såret, fick någon infektion i såret så här.
Vem körde du med då?
Erik Strand körde jag, och då bröt vi också så att, ja, men sen dess har det inte varit nära faktiskt. Nej. Och sen har ju de som är specialister och de som är duktiga nu på swimrun, de är ju så otroligt duktiga. Det går så fruktansvärt fort, och där man verkligen specialiserar sig på swimrun och ÖTÖ. Många av de bästa lagen är ute och rekar banan på sommaren och kommer väldigt väl förberedda. Sen har ju utrustningen utvecklas till viss del, och rena swimrun-dräkter och sådär också. Så att, men nivån är helt enkelt väldigt mycket högre bara. Mm. Så de som är jätteduktiga då är ju exceptionellt duktiga.
Det går otroligt fort.
Ja, det gör det.
Nu kommer inte ihåg vad rekordtiden är, men det är runt 8 timmar.
Under åtta timmar. Och det är ju verkligen så här, det är ju ett mördande tempo från start till mål. Så nu är man ju lite grann där det är triathlon eller Ironman. Det här är ju race från första start.
Mm.
Det är ju race från att den här masters, det är ju sån här flakmopper då, när starten går. Som kör så att håller en masterstart då, som håller fältet samlat nästan hela vägen ner då till första simningen då.
Just det.
Och där är det ju liksom så här mayhem i vattnet då. Kaos och totalt kaos då.
Vad är din bästa tid? Vet du det?
Min bästa tid är väl då från
2010?
Ja, men från 2010. Med att jag vågar svara det på raka armen, om vi hade 8:51 eller någonting då. Med den här felspringningen eller strax under 9 timmar sådär då. Så att, jag vet inte vad det hade varit bra för, vad det hade varit om vi hade sprungit rakt och så, men ja, någonstans där.
En bra tid i alla fall.
Ja. Det räckte för att vinna det året i alla fall.
Ja.
Och det var ju extremt kul. Sen nu har ju eventet växt så mycket så att, jag menar, banan kan ju svälja hur många som helst egentligen. Men det är ju det hur man ska inhysa alla då. Nu är det många som åker hemifrån ute efter tävlingen, så att det är ju många som vill ta sig in direkt då.
Mm.
Och tävlingen går ju alltid på en måndag nu också, så att, för att det ska vara mindre båtar i skärgården.
Just det.
Men man har ju flyttat första nattens boende till Djurnäset, så man tar ju färja därifrån. Det gjorde man då för första gången förra året, vilket ju var väldigt logistiskt, gick väldigt, väldigt bra.
Just det.
Men det var en tidig morgon då, starten går ju 6. Nästan i klass då med Nattvasan faktiskt. Eller vad heter det, med Ultravasan. Som startar 5.
Just det. Men då skulle man väl kunna säga då att måste man bo på Djurnäset? Eller kan man ta sig dit på morgonen? För i så fall är det ju färjan som sätter gränsen för...
Nej, men man har många olika färjor. Det går flera olika båtar där. Nej, men man måste vara med på söndagen där. Eller ja, för det är race briefing och
just det.
Lite så här. Det vill man ju vara. Det är ju en del av hela upplevelsen faktiskt. Så.
Ja.
Ja. Ja, men det är fantastiskt, och framförallt tycker jag det är verkligen så här, vilka visionärer Mats och Micke var.
Ja.
Vilka visionärer och vilken liksom ändå någonstans, man hade en känsla för att det faktiskt fanns någonting här som skulle komma att locka människor från världens alla hörn och köra. Och det säger Micke Lammel på den här filmen från 2007. Ja, det här är väntat, hoppas vi ska växa och finnas i många, många år framöver och bli en stor tävling. Man bara, när man var där då, så känner man nej, jag skulle inte tro det. Eller så, det är ett väldigt litet select antal människor som ska kunna tänka sig att komma hit och göra det här.
Mm.
Vilka ska det vara liksom? Som ens kan klara av det här.
Han såg något som inte alla andra såg helt enkelt.
Ja, han gjorde det. Ja. Han gjorde det.
Det är ju lite så med triathlon nu att som inte minst ni visa med den coaching att alla klarar av att köra Ironman.
Ja, precis.
Och det är ju samma sak då med swimrun nu kanske, att alla klarar av att köra swimrun. Nu finns det så många tävlingar i olika nivåer.
Mm, mm. Mm. Men så har de ju byggt in mycket i det här med miljömedvetenhet och liksom att nu har man ju inte ens några, man har ju vätskestationer, men man måste ha med sin egen sån här plastkåsa med sig då. Så de har ju liksom ingen sån här
inga
engångsartiklar överhuvudtaget då. Hemmagjorda bars, och det är mycket det här med liksom känsla för naturen. Det är också väldigt bra naturligtvis och positivt.
Mm.
Och den här att man har ett ansvar för naturligtvis sin teamkamrat, men också för alla andra tävlande då. Så man får liksom inte springa förbi någon som behöver hjälp, utan att faktiskt erbjuda hjälp då.
Mm.
Och så vidare. Så att det finns ju väldigt mycket i andan av swimrun som också känns väldigt attraktivt. Det har blivit väldigt fint och bra. Många frågar mig vad som är tuffast då, om en Ironman eller ÖTÖ är hårdast då.
Just det. Och vad är svaret på det?
Ja, svaret på den frågan är ju att det hänger ju på hur hårt du kör naturligtvis. Men jag skulle vilja säga att...
Men full out Ironman och full out ÖTÖ då?
Ja, Ironman är ändå hårdare tycker jag. Ja. Definitivt, för att du kan ha ett högre, jämnare tempo genom en Ironman. Nu är jag ju för dålig på den här tekniska terrängen och är väldigt obehängen att ta risker. Så, men det blir ju lite grann mikropauser på Ötjö med liksom i- och utgångar och sådär. Och du kommer ju aldrig vara lik, du har ju alltid din partner man får förhålla sig till lite grann. Så du har alltid någon att prata med, bolla med och... Ja, alltså det är hårt på varsitt sätt. Ötterlig är ju mer liksom oförutsägbart. Mm. Ironman är ju mycket, mycket mer förutsägbart. Det vet man ju vad som förväntas. Där är man ju liksom aldrig ute i buschen någonstans. Liksom. Det är vägar och ja, det är ett öppet hav. Och sen är det liksom vägar som man är ute på.
Om man ser på tiderna, de snabbaste Ironman-tiderna är ju i paritet med de snabbaste Ötterlö-tiderna.
Ja, det ligger väldigt nära varandra.
Och skulle du säga att det är så för om man kanske inte är så snabb då?
Nej, jag skulle säga att gör man 10 timmar på en Ironman så är det inte alls säkert man gör 10 timmar på Ötterlö.
Nej.
Nej, definitivt inte. För det är så många specifika kvaliteter på Ötterlö, men det är väldigt mycket svår löpning, teknisk löpning.
Mm.
Det handlar ju absolut inte bara om att kunna springa fort, utan det gäller att kunna springa fort. Eller ja, habilt i alla fall, i den terrängen som är väldigt krävande och svår också.
Just det.
Så att det gäller ju, det är en annan typ av löpning, det är andra egenskaper då.
Mm.
Så att, ja, det är lite hårt på olika sätt. Det som är hårt med Ötterlö är ju också att det är ju, du har så mycket utrustning som bromsar. Det finns ett tröghetsmoment på swimrun. Simma i skor, springa i våtdräkt. Det är ju äckligt. Det är ju lite oskönt att springa i våtdräkt. Man blir trött i höftböjarna. Man måste lyfta på benen mycket mer i skogen. Och det stramar lite grann och så.
Mm.
Så att,
och simma i skor, ingen höjdare heller?
Nej, men det blir trögt. Simma i skor och dessutom då boxera någon som simmar långsammare. Det är jäkligt segt då.
Mm.
Så jag hoppas att de här 9-2-ningarna med hjälper lite grann då.
Det får jag hoppas.
Ja.
Elin kanske ska köra 9-2-ningar med innan ni ska köra.
Ja, nej, det kanske hade varit bra faktiskt.
Ja.
Ja.
Hur är hon laddad, Elin? Är hennes form?
Elin tycker väl att det ska bli, och det känner vi väl båda två, att det ska bli väldigt kul. Alltså när man väl är på start liksom, då eventet liksom själva, men där logistiken är ju ganska tuff för oss det här året då, för nu har vi ju då 200 som ska lämnas bort då.
Mm.
Sen har vi lilla Rufus då som fortfarande ammas. Mm. Och han har ju inte varit ifrån oss mer än några timmar så egentligen. Han har ju aldrig sovit borta ifrån oss.
Nej.
Och nu är vi ju ändå borta i typ 2,5 dag. Och vi har liksom ingen hemma som kan ta honom. Så vi kommer ta med oss Rufus upp. Och sen har vi vår goda vän Cecilia från Tigerbalsam. Som har faktiskt erbjudit sig och i något svagt tillfälle då, under våra event. Att men jag kan passa Rufus. Jag tror de börjar prata med det.
Mm.
Så Elin bara med Cecilia har sagt att hon skulle kunna tänka sig. Men kan vi verkligen med och be om det? Ja, nej. Och hon bara, nej, det är klart jag tar Rufus.
Mm.
Så vi ska väcka henne någonstans.
Så ni ska inte boxera Rufus på en buggyboard?
Ja, det hade ju varit härligt. Typ så här, den första 11 månaders bebisen då, som fullföljer Ötö.
Ja.
Så här, ja, men jag kan inte köra med Elin, hon är inte fit. Men jag kör med Rufus istället. Jag bär honom i bärsele
och
så boxerar honom. Ja.
Det hade varit något.
Ja, det hade varit coolt. Nej, men så vi ska väcka Cecilia där 4:00 på morgonen. Lampa över då Rufus, förhoppningsvis då fortfarande i ett sovande tillstånd, till henne. Och sen då, ja, ska hon... Och de sova ännu mer hoppas man då. Och sen är det, ja, ta bilen till Årsta, färjan ute. Och så möter hon upp oss vid målet då. Och lilla Rufus förhoppningsvis se oss då när vi går i mål med mamma och pappa.
Just det,
ja, vi är
glada han ska bli.
Ja, men det är ju vår motivationsfaktor också. Att det är så vi vill liksom inte, vi ska inte, ja, men låta det hindra oss.
Nej.
Skylla på att vi har barn. Nej. Ja, men vi får väl lösa det bara.
Ja.
Så det är väl det är vår inställning. Men det är ju, ja, det är, man ska ju inte sticka under stol med att logistiken inför är ju lite mer. Så det är ju det man blir utmattad av.
Mm.
Vad ska vi packa åt Rufus? Vilken vagn ska vi ta? Vilka kläder kan krävas? Vilken mat ska han äta? Hur gör vi med hundarna? Nu åker vi med dem? Ja, och så vidare då. Utrustning hit och dit. Ja, allt som är då. Det är väl också, det är väl vi, ja, därför inget vad sina triathlon heller då. Vi pallar bara med den. Vi pallar bara med en sån grej per helg.
Det är helt okej.
Okay. Faktiskt. Nej, men det ska bli spännande och det för mig är ju det extra roligt. Jag kommer ju vara med på Ötö så länge jag kan. Ja. Alltså så länge jag har fysiskt möjlighet. Så länge inte det kommer någonting annat den första måndagen i september som jag absolut måste vara med på eller göra. Eller så länge inte det finns några medicinska eller fysiologiska hinder för mig att vara med. Eller så länge inte jag drabbas av ebola eller någonting just den måndagen. Mm. Så kommer jag att vara med och köra. Och efter det tillfället som kommer komma någon gång där jag inte är med, så kommer jag aldrig mer att köra.
Då är det sista gången jag
gjort. Ja, absolut. Tveklöst.
Tror du att...
Då är förtrollet, då är ju magin bruten liksom.
Precis. Ja. Vi hoppas ju fortfarande att du kommer få veteranen, den orangea veteranvästen, och köra i med 30 års deltagande.
Jag borde väl kunna fått en sån kanske nästa år. 15 starter borde ju, tycker jag, förpliktiga för en kanske en speciell väst.
15 starter i Götelö. Det är ju helt sinnessjukt egentligen.
Mm. För mig är ju den känsla av rendezvous varje gång jag springer ner där i starten. Alltså när man står där, och det känns ju aldrig som det gått ett helt år. Och just den här första känslan, det är mörkt, det är lite ruggigt, brukar typiskt vara ruggigt. Väderprognosen nu hintar ju om att det ska bli ganska dåligt väder också.
Ja.
Så att det sista man vill göra där, du vet, det viner, piskar där ute i skärgården i flaggstängerna. Så här. Det är en känsla av nervositet, du vet, allting luktar gummi, blött gummi.
Jag tror du berättade för mig att förra året var det ett lag som de hoppade i vattnet och sen bröt dem.
Jaha, ett utländskt lag, ja. Men du vet så här, man kommer ner i det första vattnet där och så bara helt plötsligt är man mitt inne i det så här, man bara okej, nu man, alltså bara kaos folk omkring, och så börjar man simma då, och så du vet, det är så, men det är så jävla mycket mitt i natten, man har fan knappt, ja, men det är så här, det är svårt att beskriva.
Simmar man mot en lampa eller?
Ja, man simmar mot en stroboskopljus då, första simningen. Och det är ju, nu är det ju möjligt ännu. För det är så jäkla mycket folk i vatten. Alla simmar ju ganska bra. Och vi simmar ju dåligt nu jämfört med dem. För vi är långsamma tillsammans, och jag och Elin då. Relativt sett då.
Ja.
Förra åren då var det ju många. Nu är det ju liksom inga dåliga lag med.
Nej.
Det är ju inga lag som inte vet.
Man kvalar väl in.
Ja, alltså ja. Nej, alla är ju kapabla liksom. Så att vi kommer ju vara bland de absolut sista hela loppet. Vi är ju bland de... Vi kommer ju vara bland de sista 10-15 lagen i mål. Liksom. Vi är ju glada om vi går i mål. Alltså, det är ju stort för oss. Eller så. Jag menar, Elin har ju inte ärligt tränat jättemycket. Hon har lyft sig nu de sista veckorna. Men vi vill ju ändå göra det här. Hon är ju superstark naturligtvis. Men det är en fruktansvärt lång dag. Så, och det är ju ingen tvekan om att... Alltså, det tar lite tid för oss, jag tänker. Att det kommer inte gå så snabbt. Det kommer säkert att gå. Vi hoppas det går.
Det är klart det.
Ja, och så. Men ja, det är magiskt. Det är ju superhäftigt. Det är ju en sån här... Nej, men det är samma som jag pratade om med Sala Triathlon. Nej, men det är en sån här känsla av tacksamhet också. Fan, vi kan ändå göra det här. Vi är här. Vi gör det här. Fan, vi är med på Ötelö igen. Fan, vad coolt.
Liksom. Häftigt.
Ja, men det är häftigt.
Hur många gånger har Elin varit med? Två tidigare.
Elin kör nu sin hon gör sin fjärde start.
Det är bra.
Gör hon. Hon gör sin fjärde start, tror jag. Eller sin femte. Nej, sin fjärde start. Vi har kört två gånger, så hon har kört en gång med en annan person också. Så det blir ju härligt. Nej, men det är den här känslan av tacksamhet. Nej, men vi är här som par. Vi gör det här. Vi är med på ett fantastiskt event. Jag har varit med från början. Jag är en del av swimrun-historien. Det här är episkt. Det här är supercoolt. Och allt det handlar om är att göra nästa simning eller nästa löpning. Typ så här, och det är ju det här. Livet är ju väldigt enkelt den här måndagen. Ta sig fram. Typ så här, keep moving forward bara.
Mm.
Det är väldigt, en väldigt konkret uppgift.
Den enklaste av dagar.
Ja, på många sätt är det den enklaste av dagar.
Ja.
Man har helt ingen som helst koll vad som händer någon annanstans än precis just omkring en.
Också den hårdaste av dagar.
Ja, det är en superhård dag. Det är, alltså, man är ju slaktad i kroppen efteråt. Liksom. Det är ju klart att det är ju ont överallt. Men det är värt det. Det är så jävla coolt.
Jag har två grejer till som jag vill prata om.
Mm.
De har ju en livesändning på Göteborg nu för tiden, ja, som är superbra. Förra året satt jag och kollade och det var riktigt roligt att se. Jag tror till och med att man fick se er i dig i någon vätskestation någonstans kanske.
Jag och Tobbe.
Ja. Mm. Eller om det var för 2 år sedan som jag såg dig kanske skymta förbi. När de filmade längre ner i fältet.
För 2 år sedan? Men då körde jag med Elin.
Ja, jag tror att det var dig och Elin jag såg, ja, kanske. Ja. Jag ville bara tipsa om den här livesändningen i alla fall. Den, ja, är riktigt rolig att kolla på. Om man har ett jobb som tillåter att man har en andra skärm kanske bredvid sig. Man kan, ja, sitta och spana på. Så är det med bra kommentatorer och sånt. Och sen den allra sista frågan då. Tror du att du kommer köra Göteborg med mig någon gång?
Det hade ju varit fantastiskt, Niklas. Är det någonting du är intresserad av?
Det vet jag inte. Det beror helt på om jag kan träna för det.
Ja, just det.
För att,
ja,
jag är ju inte fit för det.
Nej,
som det är
nej,
nu då.
Nej. Nej, men vill du det så kanske vi kan göra det. Ja. Jag menar, jag ska ju fortsätta köra här. Tydligen då verkar det som då.
Ja, vi får se hur den här streaken håller i sig. Ja. Så kanske det kommer ett tillfälle någon gång de närmaste 5 åren.
Ja, men det kanske är så att du och jag ska köra. Ja. Ja, det hade ju varit en fantastisk upplevelse.
Ja, det, jag hade ju uppskattat det faktiskt, tror jag. Ja.
Du hade gillat det. Ja, du hade ju
jag hade ju älskat att göra det. Och jag hade ju älskat också att efteråt ha gjort det.
Ja. Du hade ju onekligen fixat löpningen bra. Men det krävs lite simträning. Oavsett om jag oavsett att jag boxerar dig, ja, så krävs det ju liksom att man är...
Det är 10 km som ska simmas ändå.
Ja, men sen man blir ju trött ändå. Jag menar, jag orkar inte heller hålla upp min simning. Jo, jag gör ju det när jag simmar själv hyfsat. Men när jag boxerar, man blir trött. Alltså det är ett tröghus, men det är mycket... Om man tänker sig för motsvarande effort. Så här, men förra året simmade jag med Tobbe, körde med Tobbe. Mm. Och vi cruisar ju genom det loppet på 10 timmar blankt liksom. Och vi bara så här, vi ska bara ta oss igenom det här. Vi hade båda två kört Ironman och jag... Hade vi haft problem med min hälsena så jag hade inte sprungit så mycket efter. Så att, ja, vi har inga risker, vi ska bara ta oss runt. Mm. Och en jättefin dag och vi... Ja, och då kan vi simma jämte varandra och det är hur bra som helst. Men motsvarande effort när man boxerar någon, det blir mycket trögare för du får inget momentum i simningen. Det blir så jäkla... Allting blir så stumt på något sätt, va? Och inget flyt i simningen. Man tappar rotationen, man bara ligger och gräver liksom. Man kommer inte någon, allting är bara sjukt trögt i vattnet.
Ja, fy fan.
Så att... ja, det är ju... Det är ju liksom... Alla blir trötta på simningen. Alla blir trötta helt enkelt. Det är ingen som går i mål och är fräsch.
Nej.
Så det är ju en seger. Du vet, man kommer till ute, man har gjort sista simningen. Man har gjort de sista brötiga stenarna. Man kommer dit och så bara... Jag överlevde ännu ett år. För det är ju mycket det handlar om. Typ så här, jag har inte ramlat och slagit mig.
Härligt.
Ja.
Men jag har börjat träna specifikt simning för att öa då. Så gör jag det under ett antal år och så kanske vi kan köra sen.
Ja, precis. Ja, men... Ja. Sätt igång Niklas bara.
Härligt.
Ja, jag undrar inte.
Nej. Men du, då säger jag lycka till på måndag.
Tack så jättemycket.
Om inte annat, framförallt med den här logistik... mardrömmen som ni ska genomlida.
Och vi kan väl säga också så här på en gång att nästa vecka kommer vi göra ett litet specialavsnitt ifrån vad ska vi säga, ifrån Balkan faktiskt.
Ja.
Jag vet inte exakt vart vi kommer vara när podden kommer göras, men jag kommer i alla fall att påbörja en cykling på torsdag nästa vecka ifrån Skopje som ligger i Nordmakedonien och just cykla det. Under 3 dagar och avsluta min del av det här välgörenhetsprojektet i Sarajevo.
Ja.
För att sedan ansluta 10 dagar senare i Berlin och göra de sista 3 etapperna. Jag kan inte vara borta så länge i sträck. Men
du kan påbörja och avsluta hela projektet.
Ett välgörenhetsprojekt tillsammans med, eller i förmån för Losa Foundation.
Mm.
Så att vi kommer göra ett specialavsnitt där nere som handlar om att använda motion till någonting bra. Att använda motion till välgörenhet. Någonting som jag har erfarenhet av sedan tidigare också då. Med Sverigesimmet och så här. Men i det här fallet så gör jag det i ett annat sammanhang. Men ja, av samma skäl egentligen då. Ska vi göra ett väldigt spännande avsnitt. Och det kommer ju vara, jag kan säga, ö till ö är inte någonting som skrämmer mig. Men de här 3 dagarna cykling vi ska göra från Skopje till Sarajevo. Ungefär 50 mil. Men som det verkar ett absurt antal höjdmeter.
Mm.
På gravelbikes också.
Just det.
Det skrämmer mig lite mer faktiskt.
Det förstår jag.
I 30 plus graders värme.
Ja, men det ska bli kul att höra om det äventyret också.
Ständigt dessa fysiska utmaningar som väntar.
Fokusera nu
på det. Vad livet utan det? Nej. Ja, det ska jag.
Ja. Härligt.
Vi tackar så mycket och återkänner nästa vecka.